En podcast från Aftonbladet.
Hockeymorgon presenteras av Unibet. Av spelare, för spelare.
Ja, hallå där. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeymorgon den här fredagen, dagen efter att Sverige premiärslog Tjeckien i det som vi kallar för Karjala Cup fortfarande. I studion idag, Kristoffer Hinno Lindberg, svensk mästare med Färjestad. Johanna Lagus, svensk mästare med AIK. Och sen så har vi beviljat nu tjänstledigt till Dick Axelsson som inte är här idag. Men det gör ju att vi ändå kan rulla ut röda mattan för världsmästaren, Stanley Cup-mästaren, olympiska mästaren, rekordhållaren för flest antal mål och poäng under en säsong i elitserien och enda svensk med 50 mål under en grundsäsong i NHL, Håkan Loob.
Ja.
God morgon.
Ja, god morgon. Tack för att jag fick komma hit.
Ja, vi är glada att du är här ju.
Ja, wow, det är bra.
Sjukt, Line.
Hur mår du?
Mycket bra, mycket bra. Ja. Sverige vann ju igår.
Ja.
Och jag fick vara lite involverad i det, kommentera lite grann, så det var kul. Så då mår man bra dagen efter.
Ja, jag förstår det. Jag noterade även om vi lägger upp Dick Axelsson och de andra i vårt gäng så kommer vi inte upp i dina ens SM-guld ju.
Nej, det så kan det ju vara.
Inte i närheten.
Men vi pratar ju ofta om det här nu att Håkan är så ödmjuk. Är han för ödmjuk eller?
Men lite. Samtidigt så börjar det, jag tror att det går ju i liksom fram i trender det där. Man ska vara stekig, ödmjuk och så här. Jag tror det börjar bli inne nu. Nästa grej är att vara ödmjuk. Mm. Nu har det varit det här.
Trendsättaren här.
Ja, och jag längtar efter det där. För det har varit mycket flashigt. Och du vet, det här catwalk eller vad du kallar det. Eller NHL-spelare går runt med modeikoner.
Just det, ja, exakt.
Skönt med Håkan. Mm. Bara lugnt. Ja, jag är king, men vi pratar inte om det.
Men du borde veta att jag har två sidor. Ja. Du fick väl uppleva det också, eller? Ja. Kommer du inte ihåg det? Förtränger sånt där.
Exakt.
Han är tuff, Håkan. Ödmjuk men rättvis. Och berätta lite också hur du blev så ödmjuk. Det tyckte jag var intressant.
Nej, men det är väl klart. Det har ju med uppväxten att göra. Mm. Med miljön man växer upp i. Och den var ganska tuff och rolig. Mm. Det var mycket disciplin. Farsan var ganska hård. Tala om liksom vad som gällde och ha fötterna på jorden. Jag tror de här första levnadsåren är oerhört viktiga. Mm. Alltså hur man hålls i hampan lite grann och sen får man utveckla saker till själv. Då. Men det är en bra start och som sagt hemma på Gotlands lite, där var det otroligt mycket idrott men också ordning och reda, liksom disciplin, det tycker jag. Och det är väl det som gör att man har respekt för människor. Mm. Det är respekt för i din ålder men framförallt för äldre och det gjorde att man gick på ett bra led, fast man kunde ändå använda sin egen kreativitet och göra saker i sporten, så att säga. Så det kändes bra.
Men det var tre bröder, va, när du växte upp, eller?
Ja, tre bröder inom tre år. Helt otroligt. Stackars morsan. Nej, men det var fantastiskt. Vi bodde ju i samma rum i lägenheten. Det var ju ganska trångt och så här. Så det var fighting spirit. Och jag gav mig alltid på storebrorsan. Ja. Och fick ju stryk varenda gång. Men det härdades. Man blev lite starkare av det också. Ta för sig lite grann.
Ja, för att inte fråga det. Var du alltid bäst bland bröderna? Men det var du inte då ju. Eller?
Nej, det var jag inte. Absolut inte. Jag trodde väl kanske att jag var det. För jag gav ju aldrig upp. Jag reste mig upp hela tiden. Blev nedtryckt av framförallt den stora brorsan. Men ja, det var liksom att härdas. Och ta sig vidare och försöka. Och det är klart, jaga någon och försöka komma i kapp. Det gör ju att man kanske blir lite bättre på saken ting. Än den man jagade.
Där föddes också kanske lite ödmjukhet då ju.
Ja, det kanske var så. Framförallt den här som jag sa, respekten. Mm. Att man hade respekt för dem som var lite bättre och lite större och lite starkare. Så att man fick man bli lite finurlig istället.
Mm. Ja, utveckling kommer ju oftast när man utsätts för lite utmaningar. Så. Alltså mer än om man bara taktar på i vanligt tempo och kanske inte utsätts för så mycket. Oavsett om det är inom idrotten eller personlig utveckling eller vad som helst.
Ja. Mm. Ja, det kan jag nästan härföra till Calgary. Om man ska hoppa iväg, det är att Calgary jagade alltid Edmonton. Edmonton var ju fantastiskt bra. Och jakten på dem gjorde ju att vi blev bäst faktiskt. Mm.
Mm. Man behöver en liten antagonist, eller i alla fall någon som man liksom kan sparra sig mot.
Härligt samtal vi hamnar här direkt.
Ja, exakt.
På tal om Calgary tänkte vi ska komma till det såklart. Det som har varit och även det som är nu då med din koppling till Färjestad och SHL. Men det är så att ni två, Heino och Håkan, ni har ju en relation som går ganska långt tillbaka i tiden. Var det inte så att du ringde upp Heino när han var på kanadensisk mark?
Ja, jag och Heino, vi vill ju ha en målvakt som vi kunde kasta lite fram och tillbaka. Nej, men otroligt talangfull. Jag kände att det var väl helt rätt att försöka få honom att komma till Karlstad och leverera lite grann. Och det var mycket trevligt.
Vad minns du av det här, Hino? För du var ju över i Montreal, du blev draftad av dem ju och skulle försöka slå dig in där i AHL/NHL, var det inte så?
Ja, det var en development camp, så kommer jag ihåg att jag tror det var min agent, var det Lasse Cederström då? Ja, det var det, innan jag hade Jocke, haft olika agent. Mm. Men som hade, efter draftåret där, som hade pratat med Håkan. Och då ville Rolly Melanzo, som var målvaktstränare i Montreal då, han ville att jag skulle spela de här juniorligan något år till. Och sen då försöka ta plats i Hamilton, tror jag de heter, AHL-laget där. Då tog, det var jag och Hallack, en annan målvakt som har haft en lång fin karriär. Men då var Håkan på där och då skrev vi på, då åkte hem. Då såg jag, Lunkan hade gått från Frölunda direkt till NHL utan att ha spelat AHL. Och jag hade ju det självförtroende på den tiden att jag tänkte att då gör jag likadant. Mm. Same, same but different. Men gjorde det ganska bra i Färjestad. Haft problem med skador och sånt. Jag tror inte han var helt fel ute. Hade jag haft en lite bättre fokus på gymmet, varit lite noggrannare utanför hockeyn ska jag säga, så hade jag nog spelat där borta, tror jag. Ja. Utan att vara, jag tror det.
Jättetalang.
Jag kollar på dig.
Men vi tar inte någon skit i Färjestad. Du gjorde inte det, så det var på gång. Ja. Du gjorde det jättebra. Många matcher som riktigt, riktigt bra. Så att, ja.
Men du låg lite där, Håkan. Var han lite slarvig på den här biten?
Ja, det måste jag vara ärlig och säga. Inte så slarvig på planen när han vill spela och träna, men lite grann vid sidan om och förbereda sig och veta. Det var några gånger som blev uppringda från hyresvärdar som sa att nej, nu sitter han och spelar gitarr igen klockan 3 på morgonen och matchdagen efter. Nej, det är inget bra. Sådär. Men, ja, vi försökte rätta innan i ledet och det gick ganska bra. Jag får inte klaga för mycket, men som du själv säger, kanske ett strå till till stacken så kanske det hade varit ett snäpp ännu bättre och kanske varit NHL.
Nej, men jag förstår
det, skador och sånt där, men det, men skador kommer ju också kanske att man inte är riktigt förberedd. Mm. Så att allting hänger ihop.
Men jag tänker, du också, du är lite free spirit. Alltså, du har ju en väldigt stark personlighet och alltså, att du går din egen väg. Så jag tänker att så här, även om det säger sig självt att man behöver vara noggrann och ta ansvar och liksom, göra på ett visst sätt kanske tidigt i karriären, så har det kanske ändå tagit dig till en fin karriär ändå, att du fick vara dig själv.
Jo, men absolut. Ja,
det, men det är lätt att vara efterklok liksom. Mm.
Ja, men lite så. Alltså, nu när man har varit tränare i 5 år, om man säger, då vet man ju vad man... Alltså, det är ganska tydligt när du blir tränare själv och får några år på nacken vad du behöver vara noga i.
Så är det verkligen.
Och det handlar inte om att du ska leva och må bra och sådär. Men ändå, liksom, som Håkan säger, chippa in lite till. Förstå vikten av att, som jag brukar säga, jag pratade med Gidlöv nu när jag var träffa Gidlöv för en annan grej då, i Leksand. Han har lite samma grej. Jag får en känsla, väldigt spirituell, liksom, gillar musik och... behöver jobba på sin fys, kroppen. Mm. Förstå vikten av att orka vara ditt bästa jag varje dag. Det säljer jag ofta in. För att har du inte en kropp som klarar det, då kommer skador, dålig återhämtning, syresatta muskler. Ja. Du kan gå in på det där. Det försöker jag sälja in till mina unga målvakter. Förstår de det, då, för isen är inte problemet ofta. För de här talangerna.
Det är därför tränare är så viktiga. Och tränare är inte bara, som sagt, det är liksom fysiska, det är så mycket annat också. Så att, och det är det som behöver utvecklas. Och framförallt bland ungdomar idag så tror jag att tränaren är mycket, mycket viktigare än vad man tror. Det är inte träningarna, utan det är tränarna.
Mm. Jag förstår hur man når fram till folk.
Ja, det är helt... Ungdomar idag är ju så oerhört mycket mer medvetna om när de växer upp om saker och ting så, och blir väldigt splittrade på grund av det. Då måste man ha någon som för ihop det här och vad som är viktigt. Alltså stunder när man håller på och utvecklar. Inte ta bort det med glädjen och allt, för det är oerhört viktigt. Men när du väl pratar med en ungdom idag, då måste du veta vad du säger. Så vem som helst kan egentligen inte vara tränare. Framförallt om du försöker få fram elitspelare. Så och det här som är så komplicerat.
Mm. Då kan man koppla lite till lag. För idag ser man många ungdomar som är individer i en lagsport. Att man gör sin resa snarare än lagets resa. Kan det också vara viktigt att ha en tränare som får dig att inse att det här är ett lag. Just nu tillhör du det här laget. Och det är det här lagets framgång som är din framgång.
Mm. Ja, men jag har ställt mig frågan om det är individer som gör att ett lag blir bra. Eller ett bra lag gör att individen blir bra. Mm. Jag tror på det senare. Jag tror alltid det är som det är stabilitet, ordning och reda i ett lag. Då kan också individer liksom blomma ut och få göra, om de får göra sin grej. Så jag tror inte att om du sätter ut 20 individer som är jätteduktiga men som inte kan underordna sig ett lagspel, då kommer inte laget bli speciellt framgångsrik. Ja. Man säger därför kan man inte värva på bra spelare på papper bara. Man måste förstå hur de passar i varandra. Det är ju som ett pussel det här då, att lägga då. Och det är ju det som alla sportchefer, general manager, går igenom och försöker hitta det här. Och det är komplicerat, men det är det man måste göra. Mm. Lägger du inte pusslet rätt, då kan du hålla på i evigheter. Du får inte ihop den där julbilden.
Nej.
Och det är det man vill.
Ja, verkligen, verkligen.
Jag tror nyckeln är liksom att det är skillnad på att få uppmärksamhet och bli sedd också. Alltså att, så här, att ge uppmärksamhet hela tiden ökar ju kanske egot och blåser upp det, och att individen kanske hamnar före. Men att se någon i ett sammanhang och liksom ge någon feedback one to one och verkligen se den personen för den den är och den ska vara i gruppen, det är väldigt stor skillnad på hur man levererar ledarskap och feedback och sådär och samtalar. Så det försöker jag alltid med mig typ på jobbet själv och sådär, och att man kommer ihåg från sin egen karriär att det blir de två vägarna är väldigt olika, men det grundar sig i samma princip liksom. Att känna att man tillhör och bidrar och så.
Jag tänker på, om vi ska leda här snacket in lite på Färjestad som du har oerhört stark koppling till ju. Med dina framgångsrika år som spelare och även vid sidan av där du byggt 4 SM-guldlag bland annat då. Just det här med lagbygget nu, hur ser du på det i Färjestad?
Ja, jag säger så här att jag tycker det har förändrats. Vi var inne på det, att det, jag tycker det är mer komplicerat idag. För du får ju oftast inte behålla. Jag jobbar alltid med att stommen, ryggraden var det absolut viktigaste. Och det var ju inte bara de bästa spelarna, utan det var ju karaktärer. Hur de var vid sidan om och vilket ansvar de kunde ta, våga ta, och hur de kunde dra med sig andra och så vidare. Det har ju blivit mycket mer komplicerat. Det är som alla rycks och dras i. Så fort det är någon som blir bra så försvinner de. Mm. Och den här omsättningen gör att det blir ganska tufft då. Så jag tror många gånger rådet är liksom att alltid ha de här 8-10 stycken och försöka binda fast dem nästan så att de inte sticker. Men som sagt, det är ju väldigt, väldigt svårt. Det är andra ligor som drar, vare sig det är Nordamerika, nere i Europa. Det liksom handlar väldigt mycket om pengar och så vidare. Det går liksom inte bara att säga att ja, men det är jättetrivsamt i Karlstad, vi har allting här, men vi har en pengapåse som är lite mindre. Det går liksom inte riktigt hem idag, för det är ju inte bara spelarna, utan det är ju agenter och allting som lägger sig i. Så det är lite mer komplicerat. Men min åsikt var alltid det här att bygga det här pusslet med olika bitar. Alla är sin egen. Jag brukar säga att vi har en ringteori där kärnan var de här 8-10 spelarna. Sen kommer man bygga på till och med specialister långt ut på den sista ringen där egentligen de kommer in, gör det jättebra, massa mål och så här, men behöver inte liksom ta ansvar. De behöver liksom inte vara de här som hela tiden står och talar om och åh, det är så fantastiskt i Färjestad. Kom in, gör ett jobb, och är det så, get out of here. Så att,
Det här är väldigt intressant baserat på, eller om man tänker på trender då. Men tror du om vad kommer liksom vara mest framgångsrikt i längden? Är det att liksom prioritera pengar och liksom se till att köpa in det bästa laget? Eller tror du att något lag skulle kunna fortsätta på den trenden att liksom behålla en stomme och jobba med laget i längden för att vinna medaljer?
Alltså jag tror att den förutsättningen för att vinna medaljer, det är att man har den här, ska säga, ryggraden. Det tror jag. Jag tror man kan se det också på lag som har vunnit. Om man tar Luleå, varför vann de? Jag tror de hade den här stummen. Man byggde med samma tränare, samma målvakter och så vidare. Och det gör ju att man får den där edgen när det verkligen drar ihop sig. Man verkligen jobbar för varandra. Och det är så små marginaler, och därför är det så viktigt. Och jag tror den trenden har varit, om du tittar bakåt, väldigt, väldigt tydligt att det har varit så. Och inte minst när vi har vunnit våra mästerskap i Färjestad så har det varit så. Man pratar alltid om Jörgen Jönsson, Peter Nordström. Ja. Alltså, år efter år, jag menar, tittar man tillbaka så var det ju 8-10 minst. Och ibland var det ännu fler, 12-14, och då var det nästan ostoppbart. Så att jag tror fortfarande på det, men som jag sa, det är mer komplicerat att behålla. Men jag tror på det, att den här ryggraden, den är viktig.
Ja, det är svårt att utmana Edmonton med David Tomaseks lönepost inför i år, ja.
Ja, väldigt, väldigt svårt, va? Men det är klart att då ska man kanske börja tid, för där förstår man att någonting kan hända. Då måste man ju börja leta väldigt, väldigt tidigt. Och letande tror jag är en stor grej idag, att vart letar du? Hur ser scoutingen ut egentligen i SHL och SHL-lagarna? Och tittar man liksom, alltså givet att man tittar på andra lag i SHL, och man tittar på allsvenskan och man tittar lite grann runt sig, men ska man behöva vara lite bättre? Mm. Och jag har alltid trott att det kanske skulle byggas större och större det här med scouting, och att man kanske till och med tittar i länder som man inte ens hade en tanke på att det kunde finnas duktiga hockeyspelare. För att vi måste ju liksom bredda basen för att hitta bra hockeyspelare, eftersom vi tappar så mycket.
Ja. Ja, men det tycker jag är jätteintressant. Mm. När du säger det här med stommen, och det är som att bygga ett hus. Du ska ha en bra grund för en lång tid. Sen kan du bygga en bastu. Sen kan du byta ut det mot ett barnrum. Eller sen kan du ha pool. Eller sen kan du ha en stor gräsmatta. En dag kvar stommen. Och du gick ju direkt från spelare till sportchef och byggde det här framgångsrika decenniet plus några år. Känner du att Färjestad är på rätt väg där i alla fall på något sätt? Eller har man, är man snett på det när det kommer till lagbygget och den biten?
Nej, jag tycker inte man är snett på det alls. Man jobbar utifrån de förutsättningar som finns där ute. Och jag tror ändå att man bygger lite grann på historien och traditionen. Och det är klart att det som händer också, det är de som sitter i ledningen. Alltså kommer det alldeles för snabbt för mycket nya människor, så kan de inte använda sig av traditionen, historien. Utan man pratar om att då sitter det i väggarna, men det gör inte det. Det sitter hos människorna, och människorna ska ha en förmåga att smitta. Alltså den positiva smittan. Och då är klart att de smittar måste ju då flyttas upp hela tiden. De ska finnas i organisationen, så ska man våga och kunna flytta dem uppåt. Och det som jag, man kan bli lite orolig ibland, är att man inte utbildar folk eller kan se att den här personen kommer att passa som general manager eller som ekonomichef eller vad. Man gör inte så mycket åt det, man liksom låter det bara hända. Då finns det en risk att helt plötsligt så alla de här som har varit med i den framgångsrika eran helt plötsligt är borta bara. Mm. Och så har det bara nya människor överallt, och träffar man inte riktigt rätt där, då kan det gå fort åt fel håll. För någonstans måste man bibehålla den här liksom statusen då, att man har pratat om respekt förut, att man också har respekt för organisationer. Och jag tror nog att det har varit så genom åren att man har haft en ganska stor respekt för Färjestad BK och vad man har stått för, och det har inte varit väggarna utan det har varit människorna då. Så där tror jag det är viktigt då. Och en viktig sak för Färjestad tyckte man fick in Rickard Wallin, som har varit med på en resa där han har förstått då vad som egentligen krävs då. Sen får man inte bli för ensam, utan jag tror att toppmanagement behöver vara lite bredare. Man behöver ha det här på fler personer som gör att man har folk att prata med. Mm. Man är ensam, är inte stark.
Hur viktigt var det för hem Jörgen?
Ja, men det är ju en del i det som jag pratar om. Det här, man förstår ju vad Färjestad egentligen ska stå och gå för. Och då är Jörgen jätteviktig, för han var ju allra högsta grad. Han kom ju redan 95 ifrån Rögle och har ju liksom varit med på hela den där resan där det såg ganska sådär ut för Färjestad. Man åkte ner i Allsvenskan 94 när det var split de här åren, när man åkte ner efter 22 matcher. Och har ju sett liksom både det och sen hela den här framgångssagan som blev egentligen med SM-gulden 97-98. Mm. Det var ju där saker och ting hände. Man gick ifrån egentligen en bra hockeyklubb till någonting mycket större. En stor organisation med allt vad det innebar, med ny arena och allt det som byggdes. Kraven, jobben med företag som skulle hjälpa till att bygga hela den här, ska jag säga, ståtliga organisationen.
Ja. Mm. Pratar om bra ledare och tränare. Pelle Bäckman som vann där, vad det är? Som tränare.
Ja, Pelle var ju tränare 97.
Just det.
Och sen kom ju Bo Kulund Lennartsson in 98.
Just det.
Så att det var en liten förändring där, men det var liksom på något sätt samma liksom god, det var samma liksom känsla i organisationen, i laget. Så att då är det mycket, mycket lättare. Man kan byta tränare och det finns ju någon, du pratar om fundament, du pratar om grunden, den fanns där så att säga. Och det är ju det som gäller, att fortsätta med det, för att svårt du släpper efter lite grann, då börjar det bli lite sprickor även i grunden då. Ja. Det får man liksom inte, man får inte tillåta det, och du säger att nu sitter ni med armarna i kors, man får inte få armarna i kors. Det är det som är så viktigt, va? För att när är det som bäst att göra det bättre? Och det är när man är på topp.
Mm.
Men många liksom blir ju lite förblindade när man är på topp, att det ser så bra ut så vi behöver nog inte göra så mycket. Va? Men det är då man har resurserna egentligen, både mentalt och kanske både ekonomiskt. Det är då man måste jobba. Så jag säger, jobba som hårdast när du är på väg upp, för att då får du nytta av det när du väl är uppe.
Ja.
Du börjar inte jobba när du är på väg neråt, för då blir det mycket, mycket svårare att bli framgångsrik igen.
Men det ni byggde där då med SM-guld, det blir ju vår verklighet på något sätt. Nu är det tre raka uttåg i kvartsfinal, och man pratar negativt om Färjestad. Är vi för hårda i vår bedömning av Färjestad?
Nej, det är absolut inte. För det är klart, ibland lider du av historien. att det har varit så väldigt bra. Alla förväntar sig väldigt, väldigt mycket. Och det är till och med spelare som kommer in som knappt vet vad det handlade om förr. Och får ju de här förväntningarna på sig. Nu kommer du värva det Färjestad. Alltså måste du vara bra. Mm. Då måste du leverera. Och de bara undrar ibland, oh, vad var det som hände? Så att den här kravställan, den kommer ju inte från en person, utan kommer från jättemånga. Alltså internt givetvis, men också externt. Det är fans och sponsorer och allting. Men det är ju det som är, vi pratar om utmaningen, det är ju det som är utmaningen. Om du har gjort någonting bra, det är utmaningen att göra någonting ännu bättre. Och du kan aldrig få med dig, du kan ju aldrig vinna i elden, utan vinna, det är ju det bygger på eliten.
Ja. Jag tycker vi ska snacka vidare lite om Färjestads säsong i år. Men vi smiter emellan med en möjlighet för er som kollar att få se de allra bästa i världen på plats i Stockholm.
Nästa helg kommer de hit. Sid the Kid, Sidney Crosby. Evgeny Malkin, Steven Stamkos, Erik Karlsson. Det är hela gänget här i Stockholm.
Ja, det är på riktigt. Tänk dig den här då. Malkin kommer in första matchen. Lilla gubben, tre man, flippmacka backhand, Crosby dunkar in 2-1 backdoor.
Eller Erik Karlsson på blå, två gubbar emot sig, drar båda så här fint som man gör på blålinjen och lägger upp den i krysset.
Men den här då? Monstermatch, Jussi Saros. Preds börjat dåligt, 50 skott emot sig, håller nollan.
Ska vi slå han?
Okej.
Okay. Erik Karlsson, hattrick, avgör förlängning.
Ja. Jussi Saros, 50 skott, nollan.
Och till er där hemma så är det så att Hockeymorgon har ju tillsammans med Unibet ett samarbete där vi nu tävlar ut biljetter. Två lyckliga vinnare kommer få två biljetter till Global Series i Avicii Arena. Det du ska göra det är att gå in på Hockeymorgons Instagram under den här videon i kommentarsfältet. 18-årsgräns gäller. Upplever du eller någon i den här problem med spel så finns alltid stödlinjen.se.
Ja, tävlingen är igång just nu. Så att in på Instagram och leta upp det här inlägget. Och så kommentera under vad du vill att Unibet ska lägga upp som spel. Så har du möjlighet att vinna biljetter till Pittsburgh. Nashville spelar ju två matcher i Avicii Arena nästa helg. Det vill man ju inte missa såklart. Och Hockeymorgon har ju ett samarbete med Unibet.se. Vi har ett spel som alltid där vi boostar oddsen. Det är alltså att Rangers ska vinna borta mot Detroit. De brukar ju göra det. De har ju senaste åren haft det ganska lätt för Detroit. Och i år har de haft det extremt fort hemma men bra på bortaplan. Panarin, han gillar motståndet Detroit. Och han kommer att göra mål i den här matchen. 4,70 gånger pengarna har vi boostat upp till 5,80. In på unibet.se/hockeymorgon. Håkan spelar i Detroit alltså som bortalag. Hur är det? Det har du gjort.
Ja, fast i den gamla arenan då.
Ja, just det.
Men på den tiden var Detroit riktigt dåliga. Ja. Riktigt dåliga. Så vet de sämre lagarna i hela ligan. Så de kämpar ju för att ta sig uppåt. Så, men det är ju hockeystad. Gordie Howe, du vet. Det fanns ju otroligt mycket tradition. Men det var kul att spela där. Det var ju alltid jättemycket folk. Stora arena då, redan då på den tiden. Över 20 000. Så att, men det var bra.
Alltså går det att förklara hur stor Niklas Lidström är i den stan?
Nej, det måste man nästan uppleva. Eller kanske börja bli nu att folk börjar förstå storheten. Det gick ju många år där han liksom på något sätt gjorde allting rätt och var hur bra som helst. Men det fick liksom inte riktigt den klangen här över i Sverige. Men jag tror sakta men säkert så har det blivit mer och mer uppenbart då. Framförallt om man lägger fram handen med 4-5 ständigt
papper
som är större än mitt huvud. Han var ju den här eran när det verkligen växte och blev riktigt, riktigt bra. Alltså, Detroit var ju liksom, alla sa ju det lag att slå. De var ju helt fantastiska. Och tittar man på deras laguppställning då, så var det inte bara Lidas, utan den var ju fantastisk. Så.
Ja, verkligen.
Men det måste ha varit en grym era och var i en sån hockeytown. Så att, Lidas, jag vill nog påstå att hade han själv varit lite mer kaxig så att säga, så hade han ju varit, han är ju det, en av våra absolut bästa genom alla tider, men kanske varit ännu större då. Man boostar sitt eget varumärke så att säga, men hans ödmjukhet så har han ju gjort det på ett förträffligt sätt.
Ja, verkligen. Och vill ni spela på det här så är det ju 18-årsgräns som gäller, och upplever du eller någon i närhet problem med spel så finns ju alltid stödlinjen.se. Det här var en jättebra övergång till att prata lite NHL och din karriär, men jag vill ändå inte att vi släpper bara årets Färjestad och jämför det lite med fjolåret, för det man ser att man har ju lagt om defensiven, mycket bättre struktur, två målvakter som har statistiskt sett mycket bättre säsonger än de hade i fjol. Men vad är din bild av hösten här i Färjestad?
Ja, men det har varit en omställning. Jörgen Jönsson vill ju spela lite mer kontrollerat och ha lite ordning och reda på grejerna. Och det är ju, det blir ju en omställning. Så även fast spelarna förstår vad Jörgen säger, så är det ändå en anpassning så att säga, att gå ifrån att, att i princip ligga i anfallszonen hur länge som helst och snurra och ha kreativitet. Så, så blir det ju lite grann att man måste göra det här, kallar det för skitgörat då. Och när man väl börjar göra det, då kanske man tappar lite grann av den här offensiven och man börjar fundera lite mer på att göra rätt på sin egen planhalva. Och därför kan man nog skjuta in att Färjestad kan bli farliga. Mm. För när man har hittat den här liksom balansen i laget, när, och man inte, när man ska anfalla och inte, så att det, hittar man det, så då kan det bli riktigt bra. Men det har varit en trevande start. Man har letat, man ser vissa matcher när defensiven funkar jättebra, då vinner man med 2-0 och 3-1 och så vidare. Och sen när det liksom hackar lite grann, då kan man liksom se att man blir nästan utspelad av vilket lag som helst. Man får inte till någonting. Efter två perioder så har man 7 skott på mål på hemmaplan och man undrar wow. Så att det finns lite att jobba med, och det som är viktigt för Färjestad idag, det är att man tål det mentalt. Mm. Att man jobbar hårt och jobbar framåt, men att man ändå har tålamod, för det tror jag. Och det, jag brukar säga att man behöver låsa in sig lite grann i en glasbur, och man vill se allting som händer där ute. Man måste inte lyssna på allting. Det ska inte komma igenom, för då blir man blir lite störd av det. Så blir man stressad. Oh, jag har inte gjort mål på 10 matcher nu. Nu är det någonting som är jättefel. Nej, förlita dig på systemet. För det Jörgen jobbar jättemycket på. Tro på systemet. Utifrån det så kommer du också att bli bättre som individ. Som vi pratade om förut, att laget och strukturen är viktig. För att du själv ska lyckas som individ.
För utifrån ser vi, alltså målas det upp som ett stort problem. Oskar, det är ju inga mål. Han träffar FC stolpen och är hur nära som helst. Ja. Men Viktor Lodin, ja. Sohorna med flera. Men det kanske inte är så stort problem då? Eller som...
Nej, men man ska inte underskatta det ändå. För att vi alla är ju kött och blod, så man blir ju påverkad av det här. Och det är klart att då blir man en... Om man undrar och oroar sig för mycket, då blir man en sämre hockeyspelare. Och blir varje individ lite sämre, så kommer ju laget att lida av det också. Så, men där måste man alltså jobba med det mentala, att lita på det du håller på med. Och så liksom sakta babysteg framåt, inte de här 7 mila kliverna, för då blir man bara frustrerad. Jag ser att det finns vissa spelare som har en viss frustration.
Mm. Det handlar också om att göra liksom mer på liksom färre sekunder egentligen i anfallszon då. Alltså, du har haft Oskar Sten som har kanske haft längre tid i offensiv zon att kunna bygga upp en chans och skapa. Nu har du kanske en tredjedel av det att göra någonting utav, men det blir mycket upp till individen att liksom lära sig att ställa om, alltså att göra saker annorlunda. Och även om man har en bra defensiv, så de spelarna som vi har sett traditionellt har producerat i Färjestad förra året har ju inte fått att lossna än. Så man blir väldigt nyfiken att se hur blir skiftet, eller när kommer skiftet. Mm. Och se liksom framförallt också i spelet, i liksom besluten. Ah. Vad gör de annorlunda för att lyckas, och hur tar de liksom med sig det själva? Ah. För hittar man inte det, då spelar det inte så himla stor roll. Liksom. Även om man jobba på det på träning och så. Mm.
Nej, det och det som krävs lite grann, det är att varje tåg behöver ha ett lok, och det är väl det man letar efter. Vem är loket då? För det är oftast ett lok, behöver inte bara vara en, men det behöver vara ett par, tre stycken som liksom på något sätt går i bräschen och visar att det här går, liksom, häng med nu. Och det behöver inte vara den som ska göra massa mål, utan det kan vara Linus Johansson som med sin karaktär bara får med sig folk mot ett gemensamt uppsatt mål. Och målet i det här fallet ska nog inte vara att Oskar Sten, du måste göra 30 mål, utan kanske mer att nu måste vi börja få 3-poängare, vi måste börja göra saker på rätt sätt. Så ger mig fasen på att då hamnar Oskar Sten på 22 mål. Så att det är liksom det här, men där är man ju idag. Det är det jag menar med att hacka lite grann, för jag tror inte man liksom har hittat riktigt det här rollspelet och vem som ska vara det här loket. Och får man säga vad man vill, i alla fall under grundspelet i fjol, så var Tomasek var ju ett väldigt, väldigt lok. Alltså han var duktig i powerplay, han kunde ta in pucken i anfallszon, han kunde hålla i pucken och leverera den. Och tittar man, som har varit ett sorgebarn, har ju varit powerplay till exempel.
Verkligen.
Man var ju nästan sämst i hela ligan. Mm. Och man får ju liksom inga enkla vägar då. Då får man slita för varenda mål och för varenda poäng man ska ta. Och börjar man som sagt oroa sig, då Då blir det lite trögare.
Ja. Är det 39-åringen Per Åslund som är årets lok? Eller?
Ja, lite grann har han varit det. Och det är ju inte, det är, ska man inte belasta han och säga att han ska vara loket egentligen. Men Per är som han är. Han kliver ju fram när du minst anar det och gör det om igen. Och han blir inte stressad, han blir inte orolig. Han har gått igenom det här så många gånger, apropå det här med erfarenhet och kontroll. Han har full kontroll över sig själv. Han vet precis alla som är runt omkring hur han hanterar dem. Så det är därför man ser honom nu, att han gör det här utan att få de här 400 kilo på axlarna.
Mm. Du som tog han till Färjestad, eller?
Ja, det var nog så. Han kom ju väldigt tidigt från Kiel där. Vi plockade in honom mest för att spela juniorlaget och så här, och var med lite i Skåre BK. Men han accelererade ju ganska snabbt upp till en otroligt bra kompletteringsspelare först. Ja. Och sen övergick han ju till att bli en riktigt, riktigt duktig hockeyspelare. Och fortfarande.
Inte han perfekt liksom? Han kommer ju inte åka till NHL. Men han ligger alltså uppe på toppen när det kommer till SHL-kvaliteter. Och framförallt spelet framför mål och raka in puckar.
Ja, det är helt ovärderligt. Alltså det måste man säga, för han är så flexibel. Han kan ju spela ute forward i fjärde kedjan. Han kan spela center i första kedjan i princip. Ja. Powerplay, boxplay, allt. Så att sådana här flexibla spelare är ju så oerhört värdefulla. Och får ha dem år efter år efter år. Och ja. Jag blev ju ganska glad att han inte riktigt lyckas när han drog till Tyskland, att han kom hem igen. Ja. Nej, det ska man inte säga. Man hade önskat att han har fått en internationell karriär också. Men man ska vara väldigt glad att man har han i Karlstad.
Ja. Det var väldigt viktigt för mig när jag kom till AIK att ha spelare som hade spelat där länge också. Alltså som upprätthåller det här med att det sitter i väggarna på något sätt. Det är ju han också. Dessutom, förutom alla kvaliteter på isen, så ger ju han, alltså när han slutar kommer det ju bli ett generationsskifte i Färjestad där man kanske tappar lite identitet ett tag. Och tänka på det nu är nog smart. Mm. Även om vi hoppas att han spelar ett par år till.
Verkligen. Mm.
Ja, men det är ju det som är succession. Man måste ju utbilda de som kommer underifrån och försöka hitta de här. Vilken är det nästa Per Åslund? Ja. Ja, det är bara att sätta igång och leta.
Ja, verkligen.
Eller också fostra dem i juniorlagen eller pojklagen åt det hållet.
Ja.
Apropå tränares viktighet.
Verkligen. Men kollar man till just den här defensiva strukturen så har man släppt in tredje minst antal mål i år. 37 stycken. Efter 17 matcher i fjol släppte in 55. Det är en diff på 18 mål. Skottsektorn emot sig då. Bäst i klassen. 3 skott färre per match än i fjol. Jag vet att man kopplar an bara till din karriär, Håkan. Ni fick ju in Terry Crispy som tränare i Calgary. Och han la väl om hela spelet till att bli mer defensivt, va? Och bygga bakifrån. Du gjorde inte 50 mål igen, men det byggde ju en framgång för laget att ni var mer defensivt orienterade.
Ja, det är ju lite sanning med modifikation. För ibland är det ju så att en ny tränare kan ju faktiskt dra nytta av det som har varit också. Det som var med Bob Johnson som vi hade innan, han var ju han kom ju från universitetshockey, så han var ju liksom en teacher. Så han lärde ju verkligen mycket, både på individ och även det lagmässiga. Då. Så att när Terry kom in då, så han hade ju fått en grund att stå på. Liksom. Mm-hmm. Sen blev han lite mer vildsint, om man säger så. Han kommer från juniorhockeyn där borta, så han var ju lite mer liksom barsk och liksom lite mer direkt på och talade om för spelarna vad de gick för och allt det här. Då. Så att det blev lite mer utifrån en väldigt bra struktur, grund, så blev det lite mer ordning, inte ordning och reda, utan blev lite mer flärd, så att alla visste mycket, mycket snabbare vad man skulle göra i de här situationerna som Bob Johnson hade lärt oss. Mm-hmm. Så det blev en väldigt god övergång där. Så att, och det blir ju så, när det blir mer instinkt och lite mer distinkt, då blir ju oftast lagarna lite bättre i att leverera när man väl gör saker och ting. Och det tycker jag att där blir den stora skillnaden. Att det blir lite mer som en långtradare med Bob Johnson. Man lärde sig att det var väldigt noga att man ska göra saker på ett visst sätt. Och så kommer in en lite mera Ferrari som säger, nu måste vi använda det här och köra. Mm. Och då blev det jättelyft. Men sen kanske var lite grann så också att vi hade ett väldigt bra lag.
Ja, det hade vi verkligen. Bra målskytt. Ja, ja. Men det tycker jag är jätteintressant. Det var ju ändå 6 år i Calgary. Ni byggde upp det någonstans från grunden och blev sen Stanley Cup-mästare. Och slogs ju alltid mot antagonisten Edmonton. Men fick till slut vinna då. Hur var den resan för?
Det var riktigt fel uttryckt att det var ett krig, för det ska vi inte prata om när det ser ut som det gör i världen, men det var väldigt stor rivalitet mellan just Calgary och Edmonton från Alberta, båda lagen, och Edmonton hade varit jätteframgångsrika, så att det fanns någonstans, vi hade en general manager, Cliff Fletcher, som var oerhört noggrann med det här att vi måste bli bäst i Alberta, för blir vi det, då blir vi bäst i ligan, och han hade ju jätterätt, och vi mötte ju, på den tiden så mötte man ju Edmonton 8 gånger, 4 hemma och 4 borta i spelet.
Var det samma så då?
Ja, ja. Så det var ju liksom hela tiden. Och jag glömmer ju aldrig när vi slog ut dem i ett slutspel. Och så spelade vi nästa omgång, om inte med Chicago eller St. Louis. Så satt ju fortfarande folk och skrek liksom på Edmonton. Stora skyltar och happy golfing och allt vad det var. Så att det var ju liksom en process där som gjorde att ingenting lämnas åt slumpen. Man lärde sig att spela mot riktigt bra spelare. Vi mötte Jari Kurri och Wayne Gretzky och Paul Coffey. Det var ju världsspel.
Ja, ja, ja.
Kunde vi stoppa dem, då kunde vi stoppa vem som helst. Jag tror det var det som var grunden. Och man liksom ryser. The Sea of Red. Alltså det blev ju på grund av rivaliteten mot Edmonton, kan jag säga, att alla skulle bära rött. Och rött, det var liksom den stora segermaskinen då. Och det var en fantastisk resa. Ja. Och jag brukar alltid säga att det är ju inte målet, utan det är ju resan som är intressant. Och när jag tänker tillbaka på det, så från dag ett till min sista dag, så var det en utveckling som var berömvärt. Den var faktiskt magisk.
Ja. Mm. Men när man mötte Edmonton, alltså ni var extremt bra, de var extremt bra. Att ni liksom gick jämnt ut, om man går från andra kedjan ner typ, men att Jari Kurri och Wayne Gretzky som spelade ihop, att fick man stopp på dem, då fick man också stopp på Edmonton. Var det så eller? För att
ja,
de var så oerhört bra.
Vi sa ju alltid det, vi får nog räkna med att vi ligger under med 2-0 innan matchen har börjat. Ja. Och Gretzky hade 1+1 varenda match, va? Så det gällde ju liksom att stoppa där. Att okej, låt dem få ha 2-0 då, så får vi bygga därifrån. Så det var ju de här matcherna där. Men alltså, folk kan ju inte förstå ibland. Vi fick stryk med 7-5 och Gretzky hade liksom 4 mål och 3 assist. Va? Så det, tyckte, men vi var ju ganska bra. Men de här var ju, alltså, ursäkta uttrycket, överjävliga. Mm. Det var någonting alldeles, alldeles extra. Va? Men ja, till slut så fick vi stopp på dem och vi retade upp dem ganska bra och fick det här att vi var ett hårt arbetande Calgary som inte Edmonton riktigt klarade av. Så de fick ju också börja helt plötsligt strukturera om och så vidare. Va? Så att, det var en riktigt fin resa.
För var det inte så att ni fick stryka av dem med 4-0 matcher året innan ni vann, va? I slutspelet, eller?
Vi fick, jag kommer inte ihåg allt.
Ja, men något sånt där var det.
Vi fick ganska mycket av dem. Men någonstans så, egentligen tror jag det var 86 det började lite grann när vi slog ut. Och vi gick ut till final då och mötte Montreal redan 86.
Ja.
Och då var då det började det liksom att vi klarade av att slå dem. Och vi slog dem i 7:e avgörande matchen på ett självmål. Och det var ju liksom det var fantastiskt. Det var ju som att vinna Stanley Cup. Ja. Så. Men då börjar man liksom förstå att det här kan bli någonting. Och sen blev det väl något år där som det hackade lite grann. Vi var väldigt, väldigt bra i grundspelet. Vi vann ju, jag tror, 2 år i rad där som vi vann grundserien. Och var jättebra. Förlorade nästan aldrig hemma. Så där. Sen till slut så landade det ju att vi vann Stanley Cup 89. Och jag tycker så här efteråt, väldigt välförtjänt. Det var liksom ingen fluk, utan det var, vi hade lite problem i första rundan. Vi höll på att åka ut mot Vancouver i första omgången och vann i 7:e avgörande i sadden. Men sen efter det så var det ingen snack. Vi var alldeles för bra för de andra.
Ja.
Får som gås ut.
Ja, det är mäktigt med just Stanley Cup-resor.
Ja.
Men jag reflekterar också jättemycket över alltså hur du berättar från början då, vad du har haft för erfarenheter i uppväxten och sen utsätts för samma utmaningar men i ett annat forum senare i karriären och hur man faktiskt klarar av att kanske använda det till sin fördel och förstå vad man ska göra baserat på någonting som hände 20 år tidigare, alltså i barndomen. Jag tycker det är så häftigt alltså att se så här, att du lär inte att vinna en Stanley Cup-final i övertid i match 7. Utan att ha varit med om olika saker innan. Och det behöver inte ens vara hockeyrelaterat. Det kan ju vara i familjesituationer eller i skolan. Och framförallt att du har lärt dig någonting av det och tagit det vidare. Så det ska man verkligen inte underskatta när man liksom bygger lag eller när man reflekterar tillbaka på sitt liv eller saker man gör i vardagen. Att liksom allt man gör idag, beroende på hur man agerar på det och vad man tar med sig. Och också våga prova nya saker och utmana sig och sådär. Alltså ungdomarna idag. Det kommer du ha nytta av senare, lite beroende på hur du förvaltar. Det är så tydligt.
Och framgången tror jag är att när sådana här människor, utan att de ens vet om det, möts och få jobba tillsammans. Mm. För jag tror nog om man pratar med flera av dem som var med då när vi vann Stanley Cup, så har de ungefär samma upplevelse när de var yngre. Fast man inte haft en tanke på det. Men någonstans så möts ju den här energin då. Och då kan det ju bli hur bra som helst. Ja. Och det är ju det som är så svårt för en GM eller en sportchef att veta. Mm. För det är ju inte någon som går tillbaka en 30-årig. Och sen har jag hade den uppväxten, hur passar de här ihop? Va? Men om det då händer, då blir det oerhört starkt då. Och det är då du ser de här vinnande lagen och alla undrar varför. Ja, men du vet, jag pratar om pusslet, jag gör det om och om igen. Helt plötsligt så föll allting på plats. Då blir du väldigt svårstoppad.
Ja. Mm. Ska bara ställa lite sådana frågor när man gör scouting.
Det är djupanalys.
Ja, precis.
Det är inte statistisk analys, det blir något helt annat. Ja. Det är kanske där vi är på väg.
Ja, det är lite mot. Vi snackade med Lacey, Linus Lacey som analytiker i HV. Tisdags program som finns och lyssnar på podcast. Där pratar vi med mycket siffror, hur viktigt det är. Men den här delen är ju den andra delen då för att sätta ihop det. Mm. Men Stanley Cup-pokalen, det är en vandringspokal ju. Mm. Det var nära att den fick sig en ordentlig kyss där när du lyfte den.
Ja, jag ångrar att jag inte tappar den. Och då har alla pratat om det. Ja. Det är en del i historien som tappar Stanley Cup-pokalen. Och men det är så här, ja, du gjorde det till. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var väldigt, väldigt nära. Ja. Och om man då spelade 120 matcher eller så är klart, man var ju helt slut. Det är den sista matchen som spelas i världen, så är det den här Stanley Cup-finalen. Det är klart, det är inte bara. Man är ganska dränerad, så det är lite felskärd så hade det åkt på arslet.
Den är tung också. Den väger
på. Den är inte den är tung, men inte så farlig. Man borde orka den över huvudet. Med adrenalinkicken också, men det var nära.
Var det här en situation där du skulle lyfta bucklan på isen?
Ja, jag har faktiskt inte sett det. Flyttade från att någon skulle ge den till mig, så tappade jag balansen och håller på att ramla, så att en buckla i bucklan.
Ja, vi får kolla på det. Gretzky hade ju någon form av målgest där han stapplade på is eller stampa. Sprang fram. Det var ungefär så det såg ut, fast okontrollerat.
Jag tänker direkt på den här personen som ska sjunga nationalsången om det här i USA eller Kanada och åker över mattan.
den har jag sett också. Ja.
Inte riktigt samma sak, men nästan. Liksom 15 seconds of fame och så.
Mm. Och man hör det. Oh!
Ja, han fortsätter och liksom sjunger klart och verkligen.
Och han är världsberömd på grund av det.
Ja, precis.
Han får bli berömd på olika sätt. Han behöver inte skämmas.
Nej. Men det är fantastiskt.
Men nu är ändå Svensson har gjort 50 mål under en grundsäsong i NHL. Filip Forsberg var ju nära här för några år sedan ju. Han gjorde 48, va? Tror du att det kommer slås eller?
Ja, det gör det. Till slut gör det. Men det som är grejen är att det har hållit väldigt länge.
Ja.
Mm. Nu gjorde jag 88, så att det är otroligt många år. Man tycker liksom att det borde någon som kliver fram. Men sen har det blivit lite svårare att göra mål i NHL. Alltså, det är inte så många som gör 50. Det var inte då i och för sig, jag tror vi var 6 eller 8 stycken som gjorde när jag gjorde så. Men det är klart att det kommer att slås. Men det har blivit en utveckling som målvakterna har blivit otroligt mycket bättre.
Ja.
Och liksom, så att, ja, men det kommer att slås. Det finns några kandidater redan nu som är framförallt med William Nylander i spetsen.
Exakt, jag tänkte faktiskt kolla på vad han taktar mot här nu.
Mm. Jag skulle fråga dig, har du någon gång känt sen inför att någon kanske kommer över till NHL, en svensk, sådär, den här personen, ja, han kommer nog slå mitt rekord? Eller har du fått den känslan någon gång hittills?
Ja, jag var lite, håller på att säga optimistisk, kanske säga att jag är pessimistisk. Nej, men jag trodde Elias Pettersson, han hade ju en otrolig utveckling, var ju fantastisk här i SHL när han stack iväg och såg ut som att här kunde bli liksom den stora stjärnan, gäller både poäng och kanske mål också. Så men där är ju avtatt en del, lite att jobba med det. Men nej, sen har det ju varit de som är över som Nylander och Forsberg och Jesper Bratt, kanske lite mer poäng än mål och sådär. Men det kommer ju några, men till slut så. Vi ser ju på ungdomar idag och ser Frondell i Djurgården. Så att till slut så kommer ju någon att få det där extrema flytet som man behöver. Mm. Det är inte bara, då behöver man ju vara i bra omgivning och man får inte bli sjuk, man får inte få de här svackorna, utan det måste pågå hela tiden, och det är det som är svårt.
Mm.
Det är ju inte det att ingen är tillräckligt bra, utan det är bara att man måste ha det där flow hela tiden.
Mm. Hur mycket följer du Calgary och NHL idag?
Ja, tycker nog att det är en hel del. Mm. Tycker fortfarande som sagt som alla att det är bästa ligan som finns, de bästa spelarna. Kan nog vara lite picky vilka matcher jag vill titta på. Givetvis en och annan Calgary, fast Calgary just nu är inte det mest underhållande laget, så att kanske inte ser så mycket av dem. Det är fördelen med Calgary när de spelar hemma, då börjar deras matcher vid 4 på morgonen på våran tid, så kan man kliva upp vid 6 och se sista perioden och sånt där. Så det är positivt, men följer en del gör jag. Tycker jag att det är spännande. Mm. Speciellt i år då när vi går mot ett OS också. Exakt. Där väldigt många av de här bästa spelarna ska, eller alla bästa spelare ska vara med. Så då är det extra roligt att följa.
Ja, men du nämnde Elias Pettersson där. Han går ju trögt nu. Alltså får liksom inte tillbaka den här produktionen. Och jag inbillar mig bara att han självkänslan också har fått sig en törn. Tycker du att han ska... Är han given ett OS-lag? Eller kan det diskuteras om att han ska vara till och med utanför?
Ja, det där är en väldigt bra fråga. Det är väldigt svårt att svara på. För jag tror det handlar väldigt mycket om... när man måste bli nominerad så att säga, för att spela, eller bestämt ska jag säga, så då får man ju se också vilken form är man i, hur det sett ut så där. Så att, men nej, det just nu så är det ingen självklarhet att han ska vara med, för det finns ganska många bra spelare som i olika roller som ska kunna platsa ett OS-lag, så att får ju hoppas att inte trycket är för hårt på honom, att han inte sätter för hårt tryck på sig själv. Det är ju mycket där med Vancouver här, ledande spelare, du ska klara av det mentalt, du får extremt bra betalt, förväntningarna liksom sätts på toppen av saker, va? Då måste man vara stark alltså, så, men kapaciteten finns ju där, så undrar man ju bara varför det låser sig ibland och varför ser skridskoåkningen sämre ut helt plötsligt när det var ett trademark. Ja, det finns nog mycket att tänka på där, och där måste ju också ledningen i Tre Kronor vara väldigt observanta och framförallt kanske också ha lite snack in emellan och se vart är det på väg, hur är liksom hans egen självkänsla. Det tycker jag är jätteviktigt. Inte bara som sagt gå på det som har varit, utan färskvara i det här fallet när man pratar om Elias Pettersson.
Ja, för det känns som att skillnaden mellan rejäl framgång i Four Nations då, där vi hade svårt med USA och Kanada, eller känslan, det som många som kan hockey poängterar är att centersidan, där brast vi i Sverige. Mm. Och en sån som Mikael Backlund kanske saknades. Och Elias Pettersson är ju en center som då kan vara en sån som får stå åt sidan, inbillar mig.
Ja, nej, det är det. Alltså, planen är, vi pratar om det här, hur ska man egentligen agera, hur ska man spela? Vad är det bästa sättet för att slå, om man nu ska gå så långt i händelserna i förväg, USA och Kanada? Mm. Är det på offensiv, ta in allt det offensiva du har och köra på, eller är det lite mer den traditionella svenska stilen, eller hur är det? Och den svenska stilen, är det så att NHL-spelarna av idag klarar av att spela den svenska stilen? Så här blir ju laguttagningen blir väldigt, väldigt viktig. Och jag tror ju fortfarande på att vi inte kan slå USA och Kanada med vrål offensiv och bara tuta och köra, utan jag tror man måste vara smart, man måste få igång ett väldigt, väldigt bra försvarsspel, man måste alltså förlita sig på att backar och målvakter är av yppersta klass, att man måste tåla och kunna vinna med 2-1 eller 3-2, inte bara ösa på. Mm. Vi pratar ju oftast om de offensiva spelarna.
Ja, verkligen.
Nylander måste lyckas och så här, men jag säger att det handlar om att vinna hockeymatcher, och det kan man göra på olika sätt, bara man bestämmer sig, det här är vårat sätt att göra det, inte konsta till det och bara ändra efter en match eller två matcher, utan tro på det här. Vi gör det här och det är det här målet vi har.
Mm. Jag var lite slarvig med min presentation av dig. Jag lyfte bara fram alla framgångar när du var spelare, men du är ju också expert nu på SVT.
Ja.
Inte nu, du har ju varit ett tag, men du ska ju till Italien framförallt och följa OS.
Ja, det ska jag. Men sen är det där farligt med det där med expert. Jag brukar säga en expert, det är väl de som får chansen att uttala sig. Det är inte säkert att de kan allt. Men jag tycker det ska bli jättekul att åka dit. Jag hade ju äran och hoppas att jag får möjligheten att få åka till Pyeongchang 2018. Ja. Då var det utan NHL-spelarna. Så det är fantastiskt. OS är, det är gigantiskt. Och den här turneringen kommer att bli det största av det största. Ja. Jättekul. Ja.
Heino, du har ju ofta åsikter om Tre Kronor och sådär. Vad tänker du om dem just nu?
Nej, men lyssna på Håkan här. Jag tror också det här att köra över lite Ryssland har ju alltid varit så att man har gått på spets. Man har klarat det. Man har liksom stått och vägt lite mot Kanada, Ryssland. Men jag håller nog med där. Jag tror Sverige måste... Det är upp till bevis lite nu för Sam Hallam också, tycker jag. Och det är lite, ja, det ska bli väldigt intressant vad han tar ut för lag. Mm. Backlund där, ja. Kanske att det var, kanske inte bara var därför man felar, men jag tyckte kanske inte grundspelet var tillräckligt bra när man har mött, ja, senast vi åkte ut mot USA, även Four Nations. Alltså det har inte riktigt varit det här, när man möter toppnationerna så felar vi. Så att det är intressant hur han, om man kan ha lärt sig lite av läxan, så tänker jag, inför OS nu.
Det är ju att hitta rollerna. Mm. Det är ju så. Det är det som är så oerhört viktigt. Då. En del kan undra, liksom, jag propsar lite att Oskar Lindberg borde vara en kandidat att få vara med i snacket i alla fall. Mm. Just på grund av hans flexibilitet och kunna spela i alla positioner och långt ner i laget. Så en NHL-spelare ändå, om man är påsedd och duktig och så här, så förväntar man sig också att man ska ha en viss roll då. Då kan ju alla inte liksom vara med i laget som ska ha nästan samma roll, utan man måste ju hitta den här, tjat om det jävla pusslet, men det är det handlar om, för att hamna i det där flowet. Ja. Det här är Sverige, det här är Tre Kronor. Och det är fel då att säga att ja, men bara Nylander gör en massa mål eller Erik Karlsson är fantastisk i powerplay. Det liksom, det kommer inte att räcka, utan man måste ha den här helheten. Och det är det som är så spännande, att var står man liksom 3 dagar innan turneringen börjar. Alltså både mentalt och liksom man säger, här är vi ja, litar på varandra, här kommer det bli bra det. Sen har man ju några matcher där i början och spela in sig lite när man möter Slovakien och man möter Italien och Finland då. Så att det här som gör att det blir så spännande. Mm. Men vad är de här lokerna? Jag säger det så här, är de här, jag håller på att säga, hjärtemänniskorna, finns de då? Eller är det så att de är spets i sitt lag? Är Nylander en fantastisk målskytt, poänggörare i Toronto? Men när han kommer till Sverige, vad ska han vara då? Ja, han ska vara det, men vem är det som backar upp honom? Vem är den här Micke Backlund? Det är ju det som är kemin.
Och sen tänker jag faktiskt också bara relatera till det här att Oskar Lindberg har en fantastisk säsong på gång här och ett högt självförtroende, gör mycket mål men är också väldigt bra i defensiven. Om man jämför honom med Elias Pettersson, beroende på hans säsong går, är hans självförtroende i botten inför ett OS och har inte riktigt hittat sin roll, då tar man ju, känner jag liksom, Oskar Lindberg alla dagar i veckan för Elias Pettersson. Det handlar väldigt mycket om vad man har för flow och självförtroende också.
Men för 2014 var ju senast en NHL-spelare var med. Då slog sig Jim Eriksson in i det här laget. Mm. Men du ser alltså, Håkan, att Oskar Lindberg skulle kunna ta en plats i ett OS-lag?
Jag tyckte i alla fall att man borde resonera kring det namnet. Mm. Inte, Sam gick ut och sa ganska tidigt, nej, ingen SHL-spelare kommer vara överhuvudtaget i princip i närheten om de inte gör någonting hysteriskt. Nu kan jag tycka att Oskar Lindberg gör någonting hysteriskt. men så här har det varit hela tiden. Det var ju så här, det var väl också 2006 när man vann, då var det ju också SHL-spelare. Jörgen Jönsson var ju med, Kenny hade väl kommit tillbaka och spelat till och med i Allsvenskan eller andra ligan i Sverige. Och vi har haft Mattias Johansson var med och så här. Så det har alltid funnits de här som accepterar att bara åka med och bara vänta på, får jag chansen så ska jag minsann visa det. Va? Mm. Så det är inte så att man skulle prata om Oskar Lindberg som att det liksom första, andra kedjan eller kanske inte ens i fjärde kedjan. Det kanske måste vara en extra forward. Sitter på läktaren. Ja, men jag tycker ju inte att en NHL-spelare som förväntar sig mycket ska sitta på läktaren, för då blir stämningen kanske inte den bästa.
Nej,
så alltså, det är ju det här återigen, olika karaktärer, olika kategorier, och det här är ju, håller på att säga, förbundskaptenens förbannade skyldighet att sätta ihop det på det sättet för att det ska funka.
Ja, verkligen.
Så hade du varit förbundskapten, här får du en chans i alla fall för Oskar Lindberg.
Ja, men i allra högsta grad. Och så kan man alltid säga så här, ah, okej, den sortens spelare, så får du ju jämföra med hur många finns det i Sverige? Ingen. Mm. Hur många finns det ute i Europa? Ja, ingen. Finns det någon där borta? Ja, då börjar man ju prata om då Elias Lindholm. Man börjar prata om den sortens spelare. Okej, då får man ju bara jämföra då. Ja, men okej. Klarar han av att sitta ute? Eller måste han spela hela tiden? Måste han spela långt fram i laget? Ja, helt plötsligt ska du ha 13 stycken som vill spela första andra kedjan. Det blir oftast ingen bra stämning. Alltså, det är mycket sånt där som man... Och det måste man ju vara. Man måste ju vara närvarande. Man måste ju veta. Man måste prata med folk. Och man måste sätta ihop det. Och det börjar inte nu. Utan det började ju för kanske 6, 8, 10 månader sedan. Det börjar i Four Nations. Det börjar man ju känna av. Hur är de här spelarna? Det är ju där man måste utgå från och börja bygga ifrån.
Ja. Mm. Niklas Bäckström då? Ska vi släppa tanken om att han skulle kunna slå sig in i ett OS-lag? Eller?
Ja, det hade varit mycket enklare om han hade kunnat fått vara med nu i, ja, i HT här och visa upp sig lite grann vad han går för. För han, han besitter ju en enorm kapacitet. Och det som är, hade varit intressant med Niklas Bäckström, det är att nu spelar han på stor rink. Mm. Vad händer om han går tillbaka till liten rink? Skulle han bli supereffektiv? Mm. Bra i powerplay, mindre rink och så vidare. Så det är såna här frågor som man inte ställer sig. Så att men, man ska nog aldrig räkna bort honom, men det är klart. Det kanske inte, det kanske är längre ifrån än nära.
Ja. Hur ser du på hans säsong annars då nu när han har vänt hem?
Ja, jag tycker han, jag sa det från början att här tror jag Brynäs ska vara smarta. Han har inte spelat på länge. De kanske ska jobba in honom sakta men säkert. Jag tänkte att de ska använda mycket powerplay där han besitter en enorm kompetens och kanske var lite. Sen när man tittar utifrån hans perspektiv så har han ju varit väldigt smart egentligen. Han har ju inte rusat och försöker söka de här offensiva grejerna hela tiden. Han spelar smart i egen zon. Han gör det väldigt bra. Jag tycker att han har valt att komma in med en bra hastighet, inte för fort och ställa för höga krav på sig själv och så vidare. Det som har varit lite otur för honom, det är att Brynäs har gått som lag betraktat lite för dåligt.
Ja. Mm. Jakob Vranna då, han var ändå med utmanade i snacket inför att han skulle kunna vara en av de häftigaste värvningarna i alla fall med Niklas Bäckström. Det har ju inte gått som förväntat. Nu är en jättebra match senast var det väl.
Ja, men det är väl en häftig värvning.
Ja, förlåt, häftig värme är det.
Men... Alla pratar ju om honom.
Ja,
men utfallet har inte blivit vad man har tänkt.
Nej, men det, jag tror inte, de som kan hockey lite grann tror inte att det var riskfritt.
Nej.
Han kom ju med en lite bråk i bakgrund när han var som bäst fantastisk och har besitt de här talangerna med fart och dribbling och allt det här och gör sköna mål och allt sånt där. Men det finns en, liksom en liten risk att det blir liksom... Jag ska inte säga att det är pannkaka, utan det blir lite platt. Mm. Och då kommer ju alla de här förväntningarna rakt i ansiktet på honom. Vad håller du på med? Ja. Du är allting fel, va? Du bor i fel lägenhet, du kör fel bil, du åker fel håll. Och det är klart att då blir det här, som jag var inne på, mentala också. Ja. Jätte, och jag vet inte, jag känner inte honom alls hur han mentalt. Men jag sa det väl någon gång i hockeykväll att den här killen behöver hjälp med en plan. Mm. Och planen menar jag är att antingen så... Är du dålig tränare så måste du ta ur han och träna mera och extra med honom för att hitta rätt igen. Eller också är det så här att han behöver bara spela. Men då måste du bara spela.
Ja.
Då går det liksom inte att peta honom och sätta honom på läktaren eller liksom spela 4 minuter. Eller så. Då får du bara spela på. Ja. Men det där måste du bara bestämma det. Och då, den planen måste ju alla vara överens om och acceptera. Ja. Inte minst han själv.
Ja, exakt. Det blir en chatt på läktaren och kom tillbaka med... Bravur ju egentligen. Matchen efter bara.
Ja, men är det planen då? Mm. Lyser ut honom för att han ska vakna till. Ja, men då är det ju den planen. Det kan ju inte vi andra sitta och ifrågasätta. Utan de som vet bäst, det borde ju vara de som är i Linköping.
Ja.
Vi har fått ett litet resonemang om Linköpings lagbygge då, på tal om liksom roller och olika typer av karaktärer. Vad är din syn på Linköpings lagbygge?
Ja, jag tycker, jag vet inte varför jag använder uttrycket tåg och lok. Jag tycker man har för få lok. Alltså, man har inte de här som går riktigt i bräschen. Och det är därför det går lite upp och ner. När de här talangfulla spelarna får leva ut och de får lite utrymme, då ser det ju jättebra ut. Man tänker, man vann 4 matcher i rad. Tänker man, nu släpper det. Men sen här blir det lite motgång och liksom det blir lite uppförsbacke och du inte har ett lok, då blir det ett tåg som försöker komma upp, men det går inte, man ramlar tillbaka. Försöker komma upp och ramlar tillbaka. Så man måste ha mer drivkraft, och det tycker jag, om man tittar på strukturen i laget, så finns inte riktigt det. Jag tycker att det är många duktiga hockeyspelare, men det är ingen som riktigt kliver fram och talar om att här är jag. Jag har med mig några till och så bygger vi någonting utifrån det.
Mm.
Det därför blir det lite vågigt. Det blir inte riktigt kontinuitet i saker och ting. Det kan ju vara allt ifrån att det är lite skador man har med målvakter, inte minst. Mm. Vi vet ju när heter det, Högberg. Han var ju fantastisk. Ja. Han vann ju väldigt många matcher åt Linköping och så. Myrenberg kom in, var ganska bra i avslutningen förra året, och så har man en förhoppning och tro. Ignacev kommer in, så funkar inte det riktigt, och liksom, så blir man lite orolig. Så, ja, det blir lite skakigt då, va? Så att, de har mycket huvudbry där nere, och strukturen gör att det blir lite huvudbry, för det är ingen som ställer sig upp och talar om att följ mig, jag tar ansvar, nu går vi.
Mm. Mm. Vad vänder på då? Rögle har ju varit imponerande. Är du, alltså... Är du imponerad över hur bra de har varit så här tidigt in på Dan Tangnes återkomst?
Ja, det finns ju olika grader i framgång. Så här, men jag är egentligen inte förvånad. Jag började titta på Rögle för ett par år sedan och tippade dem ju ganska rejält. När de hamnade 10 och gick till final, då hade jag dem som att de skulle vara högt upp i serien. De fick ju aldrig ihop det riktigt. De snubblade på vägen fram, men sen avslutade de ju på ett jättebra sätt. Och sen vann de ju Champions Hockey League. Ja. Och så har de ju legat och pyrt lite grann. Att de har väldigt mycket kraft i det där laget. Sen fick de ju skador. Sar var borta ett helt år. Vilket jag tycker är en otroligt viktig spelare för dem. Och så undrar man liksom, vad ska hända? Backsidan såg väl sådär ut. Och nu har de ju lyckats. Nu har de ju Dehan som har kommit in. Friedman kommer in, stabiliserar det. Och sen det som har blivit den stora lyftet för Rögle, det är ju Arvid Holm. Ja. Mm. Han har ju tagit riktigt tag i det, apropå Luke. Mm. Och sen gör du att Rifalk, som är en ganska bra målvakt, han behöver liksom inte bära allting. De har till och med släppt in honom och han håller nollan och gör det jättebra. Ja, men helt plötsligt så börjar du ha en tillit i saker. Då börjar det påminna lite grann vad Frölunda egentligen har gått igenom också. Ja. Ser ju likadant ut. Mm. Väldigt stabila på backsidan. 2 jättebra målvakter. Och Rögle, ja, precis samma sak. Och sen har man ju de här offensiva i Bristedt, Sar, Everberg. Alltså det är ju jättemånga spelare som man tänker, fan, det här är ju ett bra lag. Och mycket riktigt så får de till det med Dan Tangnes. Mm. Som är, tror jag, en jättebra tränare.
Ja. Mm. Vi ska ta och kika lite, Heino, på dina tankar kring lagbygge. Ja. Jag kommer bara på sista, innan vi går in på det, så vill jag bara fråga Håkan. Du har ju poängrekord för en säsong, 76. Du har målrekord, 42. Oskar Lindberg, va? Nu är han på väg mot 40 mål och 80 poäng. Ta han det?
Ja, men du, för att slippa tjata så tycker jag att han ska göra det. Nej, skämt åsido. Alltså jag älskar ju att se bra hockeyspelare som levererar. Och man ser ju direkt när man ser Skellefteå, så ser man ju Oskar direkt. För han har ju sånt självförtroende. Ja. Det bara sprudlar. Och det är ju precis vad SHL behöver. Fler sådana. Så att det blir en underhållning av maxnivå. Så att det, sen vill man ju aldrig bli av med någon rekord. Men nu har det ju gått så jättemånga år, så det vore kul om det kom in en i klubben.
Hur många gånger per år får de här frågorna?
Ja, det blir några gånger. Och jag har ingenting emot det. Jag tycker det är lite kul, för då hörs man inte, så syns man.
Nej, exakt.
Jag var lite orolig. Jag bara, klockan tycker jag, du har inte nämnt målrekordet ännu. Jag bara, när kommer frågan?
Kommer alltid en gång på avsnittet.
Ja, exakt. Jag bara, annars tar jag den snart.
Ja. Heino, hur ser du nu på uppehållet som är? Då ser man ofta förlängningar eller att lag går ut och värvar. Ja. Det har vi sett nu lite grann. Men ta oss igenom dina tankar.
Jag börjar med Ben Tarliff, tycker jag är viktigt att nämna.
Ny
spelare som har kommit in. Mm, någon som har legat och sovit.
I landslagsuppehåll ju.
Ja, och jag tror att halva SHL var ute efter honom. Riktigt bra underliggande siffror. Faktiskt topp i ligan. Bättre än både Lefci, Nurmi, Koivistonen, om man kollar när de var i liga. Så att det här verkar vara ett riktigt bra ett fynd av Fröberg. Mm. Så att de är klara. De hade kunnat varit med på den här listan. De får ju också tillbaka kanske 4 spelare till matchen hemma mot Djurgården på torsdag. Ja. Så att O'Neill är väl, ja, han är färdig nu från avstängningen.
Och sen har du ju Leskinen som kommer
in. Knäskada. Otto Leskinen, otroligt viktigt. Ska vara spetsbacken där. Mm. Så det blir spännande. Men då har jag gått igenom de som jag tycker borde prioritera en värmling, helt enkelt.
Får jag bara lägga till det också? För tittarnas skull. Brandon Kinnemin landar ju också nästa vecka.
Han är klar. Han spelar ju också torsdag.
Ja, precis. Exakt. Mm. Så att han kommer ju in.
Bara Kinnemin. Nej, men alltså det är ju topp 3. Ska vi säga topp 6 spelare bara som kommer in. 4 av topp 6. Så att men Luleå.
Ja. Har det fin lite liknande spelare ju som Kinnemin. Så att det kan bli ganska bra för deras.
Jag tänker bara på HV, det är en sån de verkligen hade behövt.
Ja.
Vi kommer in på det här nu. Ja. Men de som jag tycker det här och som borde kolla lite innan transferfönstret, de har ju lite tid på sig. Då tycker jag Brynäs prioriterar en back.
Mm.
Jag tycker inte riktigt att det går tillräckligt snabbt nerifrån. Jag tycker att man har inte riktigt fyllt luckan där riktigt, som jag trodde man kanske skulle göra. Så att en liten känga till Alcén där.
Du tror inte på att Dastou kommer tillbaka?
Nej, jag tror inte det. Han har fullt upp och slåss med Landeskog där borta. Så att,
och gör det bra i Tampa.
Victor Söderström då?
Ja, kanske.
Mm.
Det, jag vet inte hur pass bra det går för. Men, ja, men samtidigt är det lite hans sista chans där borta. Mm. Så frågan är, då ska det vara att han tacka för kaffet och flytta hem i så fall, tror jag. För jag tror inte han får en chans till.
Nej, men han är ju nedskickad. Så att,
Nej, inte omöjligt.
Kan tröttna.
Det är något det har vi inte
ta den, kanske. Nej men absolut. Håkan, bra spaning.
Ja, verkligen.
Vi tar honom så löser det problemet. Nej, men lite så. Jag tycker man kanske kan sälja av Delia. Jag tycker Kjellgren är på väg tillbaka här nu. Man sitter på en jävla massa målisar. Jag tycker Delia, man spelar ju inte ens han. Man har tagit in en etta som inte spelar. Så fortsätt med Klara, sälj av honom, ta in en back. Djurgården hitta en ny andra målvakt.
Delia kanske.
Ja, exakt. Nej, men jag tycker att det...
Och så garvar du, Hanna.
Ja. Ja. Förlåt.
Vilket hån.
Nej, men du, ja, jag ville bara dra ett bra skämt.
Ja, det var ju...
Nej, men vi hade ju en trade-prata lite som till exempel man skulle kunna göra. Man har Blomgren, har han kvar i Malmö. Mm. Skicka Hävelid till exempel till Nybro. Om man, det beror på om Nybro vill ha honom. Men alltså, tro på honom. Ge han, han behöver spela matcher. Ung, lovande. Och sen då kan man skicka kanske Marmelind, om han går med på det, till Djurgården. Nej, men för att få ombyte. Det är långsökt. Han har nyskrivit lång kontrakt med Malmö. Men får inte riktigt spela. De går ju på Langhammer. Stenhårt nu. Sen när Langhammer varit skadad har han fått chansen. Ja. Han har inte fått chansen från start. Så andra målvakt, Djurgården.
Det har vi diskuterat ju, och Hugo Hävelid, hur det blir problematiskt för honom. Vad är din bild, Håkan, av målvaktssituationen i Djurgården?
Nej, den är ju problematisk, och det säger ju Wikegård också, att han är ju rakt ut och talar om att spelar man i SHL så behöver man vara kompetent att göra det. Mm. Och sen kan man ju vända på det och säga att en ung målvakt som fick ganska mycket tryck på sig när han kommer in i Hävelid, det är inte det lättaste. Kommer man lite snett då så är det jobbigt. Då pratar vi återigen det mentala. Och man ser ju i matcher att han spelar ju inte på ett sånt sätt som han kan spela. Han blir ju väldigt liten, hamnar in i målet och så vidare. Så att ja, för hans skull så skulle han ju behöva börja om lite grann. Och då är det inte Djurgården. Om man utgår från han så skulle han behöva hitta ett nytt lag och få tillbaka självkänslan och jobba upp det. Men för den skull ska ju inte Djurgården rata honom på något sätt. Nej. För det kan vara en coming man som, exakt, 2-3 år när vi sitter här så är det en av de bättre målvakterna i SHL. Så att man får vara lite försiktig där då. Men just nu så behöver Djurgården definitivt hitta en ny målvakt. Hellberg gör det fantastiskt bra. Han har inte spelat tillräckligt mycket matcher per år de senaste åren. Så han kan inte spela nu 80% av matcherna. Han kommer inte orka det, kommer inte att klara det. Så man behöver ha någon som kan avlasta lite grann. Och då är det inte att ta in någon ung målvakt. Jag tror man behöver ta en rutinerad sak.
Mm. Jag tror man var påhög lite kanske på Gunnarsson där som valde AIK till slut. Det var lite flörterier från båda Stockholmsklubbarna där, men han valde Gnaget.
Kanske större chans att bli för etta där då.
Ja, det är klart, det får ju mer matcher där. Men som Håkan säger, viktigt ändå att Hävelid, en coming guy, bäst för honom, han behöver spela matcher. Djurgården kan inte erbjuda det. Man har en sportchef som inte riktigt, tycker jag, tror på sin målvakt. Jag gillar inte, som jag sagt tidigare, hur han gick ut. Han kunde tagit det internt, tycker jag. Ja. Även om jag gillar Wikegård, men det han sa... Person och prestation. Jag tyckte det uttalandet var lite onödigt.
Men jag tror att få skjuta in det, om man har en målvaktstränare som är hög på Hävelid som inte vill släppa iväg.
Micke Andreasson, precis. Ja. Så är det. Vi kan gå vidare på HV71. Ja. Kika på forwards. Och då skriver jag forwards. Mm. Man behöver ta in gärna två, om man kan. Mm. Och jag tror att pengarna finns. Brännström är ju skadad, långtidsskadad, så där behöver man få in en ersättare. Sen tycker jag att man typ då, som den här Ben Tardif, hade varit perfekt. Gritty spelare som är bra i de heta områdena och som har näsa för mål. Jag tycker man blir lite mycket utsida. Man har Riley Woods, Ang, som är lite mer rushkillar på utsidan. Någon som typ, du pratar Rögle, jag är också, ni vet ju, kär i Rögle-bygget. Everberg, det är mina typer, tycker Färjestad saknar det också.
Jag har ju Råsäck som inte har kommit igång överhuvudtaget. Ska man...
Ja, fast han, enligt siffrorna nu då, så är han topp i ligan. Eller i HV. Det är han som driver offensiven ihop med Ang. Nu gör jag så, för att man går ju mycket på underliggande siffror. Ah, ja. Även lagen gör det. Men absolut, var han 0+5, så han har inte producerat. Men han är ju ska vara en spelande spelare. Ah. Jag vill ha en grit-spelare. Jag vill ha någon som tar kampen, boxar bort någon, styr in en framför mål. Alltså en skicklig, typ Kinnimin.
Per Åsler.
Ja, han har faktiskt lite grit i sig, även om det är en skicklig spelare. Åslund han är lite småtuff och smart i heta områden.
Han kommer inte gå till HV.
Nej, men vi pratar spelarprofilen. Kolla på Rögle, bygg likadant. Det är lite det jag tycker kan ha fattats i Färjestad också. Mycket fart och mycket utsida. Man har kanske Lodin, lite Åslund och sådär, men jag tycker man behöver något mer. Mm. Som Håkan, på tiden han byggde, då var det var Frögga, det var rejäla backar, Sävs, kaxigt nerifrån och så det fanns kaxigt framåt också. Hade Palladin där och Kåberg. Ja, vi går vidare. Ja. Låna in en ny forward, då tänker jag Timrå där. Genborg, de sticker på JVM här. Och man är ganska tunna. Det är Genborg framförallt som driver offensiven ihop med Dahlén just nu.
Just det.
Så att det kommer ju kännas, tror jag, för Tommy. Lite så. Sen har du ju den här centern också, va? Linus Eriksson. Ja. Tredje center. Så att du behöver få in någon. Det kan vara ett lån. Typ, då tänker jag Isak Born kanske. Mm. Nu vet jag att de har också spelare som sticker på JVM. Så att de vill väl också ha sina spelare. Men
de vill ju ha kvar honom i truppen.
Såklart.
En liknande,
ja. Eller han, men nu vill ju inte Robban det.
Har
han
sagt. Nej, så är det sagt utåt, men så säger man kanske alltid. Och
man får ringa och flirta lite. Max Westergård, du har ju Max som varit ner mycket i J20 och spelat. Sen hoppar han upp och hoppar in i första line och lira. Ja. Det är du och jag pratar om. Men samtidigt, över tid efter JVM, kanske han är en sån som kan hamna i Malmö. Malmö behöver addera på forward.
Jag kan bara lägga till där. Lukas Forsell i Färjestad har ju varit på lite grann på Timrås radar.
Ja, men då så nubben tvärnej, va? Eller vad?
Ja, man säger mycket. Men...
Oj, oj, oj!
Nej då.
Håkan,
nej, men jag kan tänka mig att det hade varit varit bra för alla parterna, tycker jag, lite grann. Och det kan ju också vara, som du säger, ett lån. Men det troliga är väl att en agent skulle nog vilja skippa en. Håller på så här för gott då. Men det Lukas har ju hamnat lite grann så där i mellanstolarna i Färjestad. Men har ju den där offensiva lite grit. Han är lite orädd och han har lite talang och sånt där. Så han skulle kunna vara... jag tror han skulle vara jättebra för Timrå om Färjestad skulle vilja släppa.
Ja. Få lite fler minuter, absolut. Ja, varför inte? Är det Jörgen där? Vi får se. Eller om Valle som... Jag bara hörde, det var tvärnej från nubben. Men jag håller med. Det är perfekt spelare. Mm.
Nej, absolut inte.
Nej, det
gör jag inte. Jag bara säger liksom en match som skulle kunna vara...
Köper den, Håkan. Mm. Och så har jag då på Malmö behöver addera på forwardsidan. Jag tänker mig generellt, det finns ju inte pengar, det vet vi, i Malmö. Men jag tycker att man drivs väldigt mycket av ett litet lok där. Det är spetsspelarna och jag tycker att man kan få in lite mer bredd. Mm. Och då tänkte jag typ på Max. Efter JVM kommer hem, varit i Finland. Låna ut han resten av säsongen. Och ge han de minuterna så att han är redo för en topp 6 i Frölunda nästa år. Ja. Så man lånar ut bara. Och då kan man tänka låna ut till din konkurrent. Jag ser inte Malmö och Frölunda som en konkurrent just nu. Så att,
nej.
Inte för de möts i kvartsfinal.
Nej. Men då tar man tillbaka. Fri att ta tillbaka när som. Kolla här.
Nu är det så här. Nu ska vi gå vidare i programmet. Vi har ju en som ivrigt har väntat nu på att få komma in.
Herregud.
Vi har givit honom tjänstledigt den här veckan. Men han är med ändå. Han har liksom jobbat sig in här på något sätt. Dick Axelsson. Var är du någonstans? Är det en sån här Teams-bakgrund eller är det på riktigt?
Är du på Gotland eller?
Hello from Karlstad, hello!
Solen skiner!
Alltid i Karlstad.
Vad är det?
Synd om dig.
Det var ingen sån där bakgrund.
Håkan, Håkan, det vet du.
Ja, det är bra.
Nej. Ja, jag håller med. Det är lite som Heino säger. Det är lite blött här bakom, men jag överlever helt klart.
Ja, det är lite blött. Det ser ut som det. Vad har du i glaset?
Jag är faktiskt lite Ristorber. Det har varit en tuff morgon på gymmet och men Maldiverna, man njuter helt klart.
Ja, det ser verkligen ut som det.
Bra briller alltså.
Ja. Vi har ju, Håkan,
ja,
vi har implementerat att Dick Axelsson, eller vad hej, nu ser du det, att han skulle vara ett bra nyförvärv för HV71. Han dementerar att de har ringt. Skulle han vara det, tycker du? Skulle han göra sig bra i SHL i år?
Ja, men jag tycker han ser ganska fitt ut.
Mm.
Och det vore väl härligt att nere i Jönköping han börjar skrika då. Våran Dick är störst i hallen. Eller?
Nej, jag skulle aldrig kunna svika Karlstad och Håkan. Jag hade aldrig kunnat gå till ett annat lag än Färjestad i så fall.
Nej. Håkan, du värvade ju Dick en gång i tiden till
Oj, så mycket roligt vi har haft ihop. både på och utanför förhandlingsbordet.
Ja, exakt. Jag har ju Håkan att tacka för mycket faktiskt. Det var han som löste mig från Grand Rapids där. Och ja, det har varit en hjälte för mig, helt klart.
Det är så.
Ja, det var faktiskt...
På vilket sätt löste du?
Nej, men det var ju så att Dick ville åka hem. Och det var inte så lätt, för Detroit var ju väldigt, de var lite hårdare mot Dick faktiskt. Och jag pratade ju med general managern där och sa att om ni inte har användning för det, men han tyckte då att nästan att Dick skulle få lida lite grann, för att han hade liksom på något sätt, jag vet inte hur han uttryckte det, men att du var lite uppgiven och inte gav laget vad de förväntade sig och så vidare. Och det var inte bara att släppa hem han. Så lätt ska han inte ha det. Mm. Så det var lite mycket snack där fram och tillbaka. Och jag försökte övertyga dem att det är bättre att ha en kille som åker till Sverige och mår bra än att sitta där borta och inte tycker att man tillför speciellt mycket och bara längtar hem. Så till slut så fick vi till det.
Han ser inte ut att ha det så lätt nu heller. Kan inte du försöka köpa hem honom därifrån också?
Jag har bokat en liten resa till Håkan här nu.
Ja, precis. Det går till andra
hållet. Vart går den någonstans? Till Island?
Men vi har väl en vecka kvar här på Maldiverna, så att om de vill komma, liksom, hårt jobb lönas alltid, och det vet vi alla.
Ja. Hur är lokalhockeyn då?
Ja, men det är bra. Jag tror Maldiverna möter Sri Lanka här nu ikväll. Så att jag kommer ta mig till ta nästa sjöflyg härifrån och även göra det jag är rätt bra på och jobba.
Ja, just det.
Det är det man undrar. Vad är framgångsreceptet? Hur sitter man så här, Dick? Berätta.
Ja, men det är framförallt att ha en fantastisk sambo, en otrolig svärfar och ja, och sen tog jag mina sista besparingar där som Håkan gav mig i lön. Så att jag överlever helt klart.
Helt rätt. Man lever bara en gång.
Han väljer sina fighter på rätt sätt.
Ja. Var han hård vid förhandlingsbordet, Dick, eller?
Nej, det var han inte. Var lite orolig, för att han spenderar pengarna på lite onödiga grejer. Sådär. Men, och det ser man ju nu, de där brillorna kostar ju en hel del. Så att nej, hej. Nu hör han vad jag säger, men det var en gamäng. Det var en skön kille.
Ja.
Det var skitskönt att ha han i laget, och folk uppskattar han, publiken älskar det. Det var lite, du vet, bryter mönstret lite grann, både på och utanför isen. Varför inte? Underhållning.
Ja, därför jag säger HV71.
Ja, men det
kan alltså behöva det.
Dick får ju ofta skit i media för att han är, alltså, du målar upp en bild av att han är slö och slapp, men alltså, vända på det då, den här avslappnade stilen. Mm. Du måste ju tillföra väldigt mycket också.
Det är så här, you can't live with them, you can't live without them.
Nej, exakt.
Så är det. Nej, men det är ju så här att en trendsetter, har man en viss stil så får man ju ta, man får tåla och få lite skit, men man blir också hyllad. Men blir man hyllad så oftast hör man inte hyllningarna, utan man hör ju bara skiten, tyvärr.
Mm. Vem var bäst på fest då när det var SM-guldfirande? Dick.
Nej, jag var faktiskt lite låg profil där. Det var mycket, mycket nytt, och jag tog igen det i senare dagar, om jag säger så.
Okej.
Det är väl det du firar nu, det är väl SM-gulden. Det kom lite sent.
Ja, men exakt, jag sålde den här.
Bättre sent än aldrig.
Guldringen vi fick 2011 där, tror jag. Så att, guldet är bra så här års.
Då fick du till glaset i alla fall.
Dick, hur var Håkan som chef då?
Nej, fantastiskt, som jag sa. Jag har så mycket, mycket att tacka och allt. Och ja, han gav mig en bra lön sen, så länge vi är rätt bra polare.
Ja, okej. Okay. Ja. Jättebra.
Payback time.
Ja, just. Verkligen.
När är du tillbaka här då, i studion?
Jag tror pengarna är slut om ungefär en och en halv vecka. Så att då piper jag hem. Och gör det jag är bäst på, att prata hockey och ljuga. Så enkelt är det.
Boka ni resa, tror jag skulle säga.
Boka ni resa.
Ja, men du, ska du hoppa i vattnet där så småningom, eller?
Ja, men jag tror det. Jag ska bara vidare här till baren och sätta på mig en polotröja. Kroppen inte var den borde varit. så kan vi väl höra som ett tag. Och låt mig vara nu så jag kan fokusera på semestern, okej?
Okay? Ja, jag trodde vi skulle få se live-plurr här.
Ja, hoppa i nu, Dick.
Hoppa i nu. Ge oss ett dyk.
Kolla på
det. Ge oss ett dyk.
Är det tång eller?
Hajar och grejer. Skit i det här nu. Skit i det här nu.
Det hade varit bra tillfället. Simma för livet.
Det är hajar.
Ja, ah, okej.
Okay. Och det är inte du som är rädd för hajarna. Hajarna borde ju vara rädd för dig.
Ja, precis.
Ja, ah, så är det. Jag är ett ännu större djur, helt klart.
Ja. Bra, bra skott. Skott som en harpun nu.
Men du, ja, exakt.
Du är... Njut av, det ser ut att det kommer in regn där bakom. Så njut av ett dopp här nu innan det öppnar sig.
Innan det är för sent.
Ja, ja, lycka till. Jag kommer när jag kommer, okej?
Okay? Ja, vi har alltid en stol redo för det.
Bra ställning.
Bra.
Okej. Okay. Tack för allt. Hej.
Tack för allt.
Hej.
Vilka axel sa han? Vad var han sa att han var? Maldiverna, va?
Ja, ja.
Kolla det där vackert. Alltså.
Ser tråkigt ut. Helt
kollar man ut bara höst.
Ja.
Ja, det är lite skillnad.
Ja, verkligen. Men du, Håkan, innan vi summerar runder av här så vill jag bara lyfta en grej som jag tycker är intressant. Du har varit med på väldigt många banbrytande resor. Mm. Om vi går från lite mer skratt och flams här nu med Dick och kollar på de här banbrytande resorna som du var med på. VM-guld i Wien 87, första på 25 år. Mm. Färjestads första SM-guld 81, som ni förresten ska hyllas för här nu i november. Ja.
15 november, ja.
15 november, man mot LHC, ja. Mm. Sveriges första OS-guld, 94, Lillehammer. Och Calgarys första och hittills enda Stanley Cup.
Mm.
Alltså det är många sådana här starter. Mm. Vad gör det med en som både person och idrottsman?
Nej, jag tycker det är ju alltså man får någon form av belöning. Det. Sen har man ju inte kanske alltid förtjänat det, men det är ju det som är grejen. Vi pratar om resa och mål och så här. Det har varit... Överallt har det varit fantastiskt och det har inte bara kommit så där utan det har ju varit någonting som har byggts upp då och så landar det i någonting jättebra. Så att, och är det första gången så är det fantastiskt. Det började redan 1965, jag var 5 år gammal. Då fick vi konstfrusen isbana hemma på Gotland i Slite. Bara det var ju fantastiskt, bara få uppleva det. Och det kanske var nyckeln till alltihopa. Mm. Då kunde jag åka skridsko varje dag, hålla på så här dygnet runt ifrån oktober till februari. Så att, ja, du ser så att det händer såna grejer som gör att man blir väldigt nyfiken, man blir väldigt man fantiserar väldigt mycket om man säger att det också kan bli verklighet och då fortsätter det bara hela tiden. Sen ska man ju ha lite tur också så att det byggs upp då. Men vissa saker man väl kanske med och skapar, det kan jag säga som är Färjestad så har man ju varit med väldigt mycket i uppbyggnaden av det sportsliga men det har ju också lett till att man har fått en fantastisk arena och att det ger förutsättningar för att vara framgångsrik. Som sagt, sen kommer vissa saker som i Calgary så var man ju inte inblandad i att Sädeldom byggde så att laget flyttade dit och sådär, men då blir det ju ändå att det blir något nytt och så måste man ju förvalta det som är nytt eller inte bara förvalta utan utveckla också. Då landar du i en Stanley Cup så det var ju fantastiskt. Så att många resor har varit givande. Mm. Det har liksom inte gått på tomgång utan det hela tiden varit att bra har hela tiden blivit bättre. Mm. Och att man har fått vara med om det tycker jag det är väldigt fascinerande. För att hamnar man i förvaltning och allt är samma sak dag ut och dag in så blir det oftast ganska tråkigt. Här kommer det nya saker som tornar upp sig på himlen som är väldigt positiva.
Ja, nej, mäktigt ju. Och så OS 94 på det. När du dessutom hade slutat landslaget då?
Ja, bara en sån sak. Det var ju riktigt kantboll och ett lotteri som blev högsta vinsten. Så att det... Mm. Det är kul att någon säger saker och ting som man lyssnar på.
Ja.
Att man inte bara pratar själv utan man kan lyssna också.
Ja, ja, ja.
Och falla till föga och tycka att ja, jag ställer upp och så blir det så bra som det blev. Ja. 94. Det är kul.
Ja, det var mäktigt. Mm. Foppa med sista straffen där. Hur ofta har ni pratat förresten om, när man kollar på den straffen, pucken, det flippas ett halvt där i hans dragning. Alltså, har ni tänkt på det?
Hoppa till lite kanske.
Ett halvt där så här. Flopp. Mm.
Men det roligaste av allt tycker jag är domaren. Mm. Även om ni tänker på det, men domaren har ju inte en aning att pucken går in.
Nej, han tror att
han måste åka fram och säga, är pucken inne? Mm. Och sen kommer han.
Det tycker jag den är...
Ja, nej, men liksom, han är ju skymd av Corey Hirsch där. Då, så att, nej, det är ju det är magiskt.
Ja.
Nej, jag kommer aldrig glömma det när jag frågar Foppa, vad håller du på med?
Ja.
Vadå? Alltså, han visste ju inte vad nervös var. Jag och Matte Näslund som var på väg och skulle lägga av med hockey helt och hållet. Så var ju så nervös när vi skulle lägga straffar. Och Kurre Lundmark sa, ja men ni är så rutinerade. Så ja visst, det bästa var ju Foppa. Han bara, han ryckte på axlarna lite grann. Så bara gick han in och så la han straffarna som om det vore ingenting.
Ja.
Och där ser man hur gammal och ung kan komplettera varandra till att nå framgång.
Men var han bara sån som person eller?
Jag tror bara att han såg bara att han hade hela hockeylivet framför sig.
Ja.
Inte som vi bakom oss, utan han såg bara möjligheterna. Han såg ingenting annat, och annars gör man inte sådana grejer. För gör du sådär när du är supernervös, då kommer du förmodligen ramla och slå huvudet i sargen. Så, men för honom var det bara självklart.
Ja.
Mm. Han, det är skönt,
han hade blivit förbannad på honom, han har gjort en dragning och missat totalt. Alltså.
Nej, det är absolut inte. Du vet, kreatörer måste förhållas.
Ja.
De måste få leva ut. Jag kan inte bromsa dem, det är bara att låta dem köra.
Mm. Hur ofta ses ni idag, det här gänget då?
Inte ofta. Vi har haft någon reunion som vi träffas lite grann. Och det är super, super skoj. Det skulle vara mer av sånt. Man är ju mycket bättre på det egentligen borta i Nordamerika.
Ja.
Så att där är säkert 3-4 samlingar redan efter Stanley Cupen 1989. Så kallar de tillbaka och jobbar ju väldigt mycket mer med det här alumni, alltså gamla spelare, de har ju föreningar som gör att man träffas mycket, mycket oftare.
Mm.
Kanske inte svenskar som åker över speciellt bara för det, men jag har blivit överbjuden till golftävlingar och allt möjligt.
Ja, fortfarande alltså?
Ja, och då blir det ju att man träffas på ett annat sätt, så de där borta, de träffas ju väldigt ofta.
Ja.
Och det är stora organisationer som är kopplade till, i det här fallet Calgary, men ändå lever ett eget liv som gör att de här gamla spelarna kommer tillsammans. Och så kommer det hela tiden nya medlemmar som gör ju att man kan prata om fornstora dagar och nya inlevelser och energier. Så det måste vi bli mycket, mycket bättre på. Och vi håller på just nu faktiskt att göra det i Karlstad. Mm-hmm. Så att vi kanske har en alumne som sitter jämte med här.
Men på vilket sätt gör ni det då?
Nej, vi håller på att bygga upp nu. Vi ska bygga upp framförallt och hitta alla. Det är inte... Man söker, alltså vi pratar om sådana som spelar på 70-talet och framåt. Och så ska man kvalificera sig. Man behöver göra x antal matcher givetvis för att vara med i det här. Men sen ska vi starta ett medlemskap, starta inget sådär så att det på något sätt är jobbigt. Utan bara vara med, få möjligheter, kanske komma till Karlstad, gå på någon match. Kanske ha någon golftävling, kanske ha något julbord. Ja, bara komma tillsammans och prata lite.
Kul.
Som det heter, skit.
Mm.
Om gamla tider. Mm. Nu kommer ju det här, Färjestad har ju startat nu att man ska fira alla SM-gulderna och börja med 1981, nu den 15.
Ja.
Bara en sån sak, när alla kommer tillsammans. Och det är bäst att skynda på ibland. För folk faller ifrån.
Mm.
Från det laget 81 så 3 stycken gått bort redan tyvärr. Några har blivit sjuka. Han och Lassla kanske inte kommer för att han är för dålig. Och sådär, så att det gäller att passa på.
Mm.
Och det finns inget roligare än att komma tillsammans och prata om gamla minnen.
Och den resan som det går ju inte för någon annan att förstå. Nej. Alltså det ser man ju typ nu man får den här, det finns ju en dokumentär om Inside NHL. Mm. Alltså hur högt i tak det är och hur nära bristningsgränsen varje person är för att man ska nå det gemensamma målet.
Mm.
Och det går ju inte att förstå om man inte varit med i det, antar jag.
Nej, det är därför oftast karriärer är ganska korta, för det är en kort stubin och den brinner snabbt upp då. Men har man då fått vara med om någonting trevligt så vill man ju kanske att det ska återupplevas egentligen i form av de här diskussionerna och man pratar om minnenas allé och så vidare. Det är galet. För det är oftast där ju ändå så att de som upplevde det liksom och genom att göra det är ju oftast de som mår bäst efteråt.
Mm.
Under tiden när det händer så är det liksom det är bara en del av det. Man så här, blir du glad när du vinner? Ja, det är klart man blir det. Jätteuforisk så där. Men det är så här 30-40 år efteråt, det är då man känner wow, var man ens med? Man tycker det är så overkligt, men då är det bra om man har någon att prata med. Det blir som terapi nästan, positiv terapi.
Ja.
Jättespännande.
Jag tror det är viktigt också för dem, alltså de som spelar nu också. Se att det finns lite Bergen. Gubbar som har bärit det där märket och du är stolta, alltså i Karlstad. Nya generationen vi pratar om, nya Micke Johansson, nya Åslund, nya Jörgen.
Mm.
Det skadar inte att ha lite samlingar och kanske bjuda in även för dem.
Mm,
ja, men anekdoter, vet du, som de nästan tror att du ljuger.
Mm.
Men jag pratar om när jag växte upp att jag spelade utomhus och spelade med fingervantar under handskarna. Det var minus 19 grader. Så här, vänta lite grann nu, vadå? Mm. Så var det väl inte? Ja, och då kan man tycka att det borde de ju förstå. Men det gör ju inte en 17-18-åring idag nästan.
Nej.
De har ju bara levt i värmen.
Ja,
det är ju inte så att man vill att de ska uppleva det jag upplever, men bara höra att det var en liten annan Och vad skapar det för attityder och energi och inställning och sånt där? Det kan vara bra att få höra, precis som du säger.
Väldigt viktigt.
Berätta lite.
Verkligen. Mm.
Jag kommer inte ihåg mycket från min barndom, tänkte jag säga. Jag har ganska dåligt minne, men det man kommer ihåg från hockeyn, det är ju typ ute rinken, satt med värmepistol på skridskorna, alltså uppe i Dalarna. Och, alltså det som var lite tuffare och lite hårdare och inte bara business as usual. Och det säger också någonting, tänker jag. Något som etsar sig fast. Alltså som inte är, ja, det vanliga.
Ja. Mm. Mm. Ja, men skulle du ha reunion med alla de här gängen, Håkan, då hade du inte haft annat att göra.
Nej, det vore väl härligt.
Ja. Det är bara golftävlingar och middagar.
Ja.
Ja. Ja. Men i närtid då, helgen fortsätter med att bevaka Tre Kronor under Finnish Hockey Games, som det heter ju.
Ja, och den här starten som blev igår, så är det väldigt intressant. Så det blir väldigt, jag tror det blir jättebra matcher. Schweiz nu på, imorgon. Och framförallt Finland. Ja, Schweiz vann med 3-1. De har ju gått igenom lite granna skiftningar där. Det kommer lite nya spelare. Så superintressant. Bra tid. 12. Imorgon mot dem. Sen är det ju Finland. 16:00 på söndag. Och det är ju alltid spännande. Och när det blir en sån här bra start, då tycker man att spelarna, de tar det verkligen på allvar. Mm. Och det är det som är kul. Att man uppgraderar Tre Kronor igen. Att folk har sagt att men det här är, det är någon som vill någonting. Ja. Det är lite gött. Och så byggs det upp då. Allt ifrån det här via junior-VM till OS. Och sen har vi ett VM sen senare också. Så det är mycket med hockey det här året. Och det tycker jag är jättespännande och kul.
Ja, verkligen. Märker vi håller kvar det här. Det är intressant att snacka med dig, Håkan.
Nu har vi en bra helg här nu. Du har sålt in det bra nu. Nu ska jag kolla Tre Kronor igen.
Ja, det tycker jag du ska göra. Absolut.
Men vi inledde ju programmet med att prata lite om att Håkan är så ödmjuk. Mm. Men om vi avslutar någonstans i samma segment där då, eller så här, Håkan, det du har gjort för svensk hockey, hur stolt är du över det?
Ja, jag tycker att jag är ju jättestolt och jag är liksom lite fascinerad själv faktiskt, som jag sa, det är nästan ofattbart att man åkt omkring borta i NHL-rinkarna och allt det som har hänt, så man blir nästan generad, men det är ju en enorm stolthet. Och sen tänker man så här bara att ja, varför händer det här? Jo, det är för att hockey är ju så fantastiskt givande för de som spelar, men framförallt också för fans, publik och allt det. Det är ju extrem underhållning. Och ibland så tror jag inte riktigt att vi förstår i Sverige organisationer typ som Färjestad eller Djurgården, alltså hur stort och hur mycket det betyder. Mm. Och det är klart att är man med och bygger det bättre och bättre, större och större, så växer ju stoltheten. Och alltså, du får allt ifrån lojalitet, engagemang och hela den här biten. Det är ju det vi lever av lite grann. Alltså, tittar man på hur många som är involverade, inte minst ni som sitter här och jag också. Det är magiskt, va? Så jag tror vi ska både respektera det och hjälpa till och bygga det bättre och större och vackrare. Mm. Och då blir vi alla stolta. Mm. Sen att det går emot ibland och att folk har åsikter åt det negativa håll, det är en följd av saker och ting, va? Men idrott, och i det här fallet ishockey, är ju någonting att verkligen vara stolt över.
Ja. Mm. Du var scout för Calgary för några år sedan. Mm. Det är väl det senaste jobbet du har haft, alltså inom rena sporten då.
Ja.
Är det färdigt med det, eller finns det något?
Nej, det är färdigt.
Det är färdigt.
Ja, jag tror att man måste vara en viss typ för att scouta. Mm. Man måste vara, jag ska säga, nästan beredd liksom att offra det mesta. Och sen ändå, om man är en scout på ytterkanten, så ska man inte komma från att ha varit sportchef, general manager och fått bestämma väldigt mycket. Nej. För man blir en liten del bara ute på kanten. Ack så viktig. Men man kan inte komma och säga att honom ska vi ha. Nej. Utan det är någon annan som tar besluten, att du nu får bara lämna all information för att någon annan ska bestämma. Mm. Men det var inte riktigt min cup of tea.
Nej. Ganska ensamt också, va? Eller? Man reser mycket.
Ja, det är väldigt ensamt. Och sen har du ju andra scouter. Mm. Men du vill ju inte gärna delge för mycket med dem, för att då tappar du the edge.
Ja, så
just det. Du vill ju ha
populist.
Ja, lite grann så. En del jobbar väl kanske så att de ber om hjälp av någon annan, men du ska ju skapa någonting eget. Och, ja, väldigt ensam, och sen beror det på vilket arbetsområde. Men har du liksom hela Europa, då är det jättemycket resande, jättemycket matcher. Och man skriver väldigt mycket rapporter.
Mm, ja.
Om spelare. Om och om igen.
Men då får du besöka gamla ställen där du har varit och spelat, ju. Ja.
Hur tänker du på då?
Med landslaget. Och ja, vi släpper det där. För nu är Det är andra som ska in i... Okay. Håkan, ja. Jättekul att ha det här.
Det var jättekul att vara här. Ja, vilket samtal. Det
är skitkul.
Jag tycker det var jätte...
Ja, du är varmt välkommen tillbaka. Ja.
Väldigt givande att sitta och lyssna.
Ja, jag kände exakt samma, verkligen.
Se och lär ledarskap, alla sportchefer.
Ja, verkligen.
Och Håkan följer ju närmast då i SVT-sändningar i helgen när Tre Kronor fortsätter lira på finsk mark. Hockeymorgon är tillbaka på måndag igen. Trevlig hockeyhelg.
Hockeymorgon presenteras av Unibet, av spelare för spelare.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.